Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på toastronghams.se.
Då var vi här igen då, Erik.
Då var vi här igen då, John Andreas, med ännu ett nytt riktigt spännande avsnitt.
Ja, och vi har en fantastisk gäst här idag. Det är en föreläsare faktiskt och en författare som faktiskt har varit med om utmattning och har skrivit Sårbar man, vägen till inre styrka, där han behandlar om människor eller mäns känslor. Välkommen idag, Thomas.
Tack så mycket.
Ja.
Välkommen.
Kul. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja, det kan jag göra. Vad ska jag berätta?
Ja, hur du vände den här psykiska ohälsan till att faktiskt våga öppna upp dig och prata om dina känslor.
Ja, men det kan jag, precis. Jag har ju, det var ju typ, vad blir det nu då? Måste man alltså tänka hur länge sedan det var. Men det var ju ett gäng år sedan. Vad var det? 2016? Vänta nu, 15. 15.
Ja.
Så hade jag väl liksom det jag trodde jag skulle ha liksom. Men det gnagde ganska mycket på insidan. Och så var det väl att det började bli för mycket både med jobb och relationer. Och det var bonusbarn och det var karriär och det var vovve och det var katter och det var allting liksom. Och det var väl det som blev för mycket helt enkelt liksom. Så att då började jag liksom känna att vill jag må så här när liksom de här mörka tankarna kom. Och då hade jag ju själv jobbat mycket med personlig utveckling innan också. Men det var som att jag hade kommit i någon konstig fas där. Och började väl se att nej, men så här vill jag inte riktigt må. Och då började väl det väckas en liksom inre känsla av att nej, nu måste jag ändra någonting här. Och det var väl egentligen där den här hösten 2015 egentligen då.
Mm.
Så man liksom bara kände att nej, men nu måste jag göra ändringar. Och då började jag liksom ändra på tre perspektiv egentligen då med kost och mat och även träning och även att börja titta på mina mönster då. För jag insåg att jag hade väl ett beteendemönster då som skapar den här ohälsan liksom. Och så började jag liksom ta hand om det på olika sätt egentligen då. Mm. Så det är väl egentligen, i boken delar ju då min resa över 3 år egentligen då från att ta hand om de här olika sakerna då.
Ja, den är ju väldigt fin och jag rekommenderar den starkt till alla där ute att lyssna eller läsa den eller lyssna på den, för den finns faktiskt ute nu också.
Precis.
Så att Sårbar man hette den och kan varmt rekommendera den, och jag har ju läst den själv. När vi träffades första gången där så har jag läst igenom hela här nästan. Så att, och jag följde speciellt för den grejen. Jag har boken framför mig. Jag ska ta fram något som jag tycker var så intressant här. Här står det. Du har prövat olika behandlingar. Där man mer följer energiflöden i kroppen. Till exempel kraniosakralterapi. Och så även access bars.
Ja.
Skulle du kunna berätta lite mer om det? För det här är så intressant med att energi lagras i kroppen, tycker jag.
Ja. Alltså det var ju de behandlingar jag var ett gäng år sedan. Men alltså, jag har väl inte riktigt koll på exakt hur de gick till, de här behandlingarna. Men alltså, generellt så använder jag ju den tekniken mycket idag med att liksom försöka se att saker sitter i kroppen liksom, på något sätt. Och det upptäcker jag ju ganska mycket.
Mm.
Jag kör ju mycket meditation och mycket behandlingar där på olika sätt. Och det... Ja, vad ska man säga helt enkelt? Det är som att det lagras minnen på något sätt, som jag upplever i alla fall. Att det kan fastna saker i kroppen, att man kan vara stel på olika sätt. Och kanske att det sätter sig. Det blir som en blockering på något sätt. Det här är ju ganska spännande ämne, men jag inte riktigt vad ska
man... Nej, men det är spännande. Ja. Det är så spännande, för jag har ju själv erfarenhet av det. Jag har jobbat med andra tekniker. Mm. Och just det du säger, det är därför jag fastnade för det. För det här är ju 2 olika tekniker som inte jag personligen har provat, testat. Utan jag har testat en annan teknik, meditationsteknik, som heter Vipassana då.
Ja.
Eller Vipassana kan man kalla det också. Och där är det ju att man tittar på förnimmelser i kroppen, de olika energiflödena som kommer i kroppen. Att man tittar på dem och... Jag upplevde ju själv precis samma som du, att det är lagrade minnen som är där, och det kan vara smärtsamma, riktigt smärtsamma. Och när de löses upp, då försvinner de här minnena, mer eller mindre. De påverkar den inte så starkt längre. Så det är därför de här... Men hur fungerar de här behandlingarna? Vad gjorde man på de här?
Det var så länge sedan jag gjorde dem, alltså det... Och jag gjorde ju bara honom någon gång liksom. Hur funkar det? Ja, men mycket då så handlar det om... Ja, du vet, jag måste ens tänka tillbaka. Jag har gått så många olika behandlingar så jag måste tänka vad det kan vara. Ja, men... Alltså, jag kanske tänker så här istället. Det är kanske svårt för mig att förklara dem. Ja. Men jag tänkte kanske en annan sak som kanske som jag tycker är viktig i den, kan jag säga.
Ja,
och det kan jag pratar ibland om något jag kallar för känsloryggsäcken. Just att vi bär med oss minnen från förr. Liksom, att vi har ett, på något sätt, ett beteende som vi omedvetet agerar på ett sätt som olika typer av rädslor. Och jag kan säga det jag har upplevt är ju då att... Ponera att man kanske är rädd för en situation. Att om jag vågar inte göra den här grejen. Om man är rädd att ta kontakt med någon. Eller man kanske är rädd för att segla. Eller man blir rädd i en hotfull situation. När någon höjer rösten så kanske man verkligen hukar sig. Eller flyr och får den här rädslan. Då. Och det jag har använt mycket i de här teknikerna. Då, kanske kraniosakral eller meditation. Är ju på något sätt att möta den rädslan som kommer. Att stanna i den. Och då kan jag uppleva att det ofta sitter någonstans i kroppen. Att det sitter då. När jag liksom stannar i den meditationen. Så kan det vara just att man upplever att det sitter kanske speciellt i höften eller kanske i någon axel. Att det sitter ett... Alltså när man landar den här oron och försöker förstå den. När jag borrar mig ner i känslan, vad är det jag rädd för? Vad handlar det om? Alltså hela tiden skala den löken. Då kan jag ofta känna att det sitter i kroppen.
Mm.
Och sen det liksom den här loss... När jag fattar vad det är, då känns det väldigt starkt.
Mm.
I den känslan. Och det är som att det här minnet kom upp från när jag kanske var 13 år. Och kanske blev någonting hände. Och då precis när man ser den och upplever och känner den smärtan som man då kanske hade från länge sedan. Då kan den försvinna i kroppen.
Mm.
Det är i alla fall min tolkning i alla fall av situationen. Och det gör för mig att man... Alltså det är det mycket jag upplevde i min som också delade i boken. Är ju den här resan av att just rensa gamla minnen.
Mm.
För vi omedvetet agerar ju på ett sätt som kanske funkade för som vi lärde oss för att passa in i en grupp.
Mm.
Men som kanske inte funkar idag. Men rädslan ligger kvar rent. Ja, det måste vi också prata om lite innan. Kanske lite biologiskt.
Ja,
att det ligger kvar från ett överlevnadsperspektiv.
Mm.
Alltså jag har ju liksom betat av jättemycket gamla minnen från högstadiet. Liksom, när man var lite osäker själv. Och liksom mycket rädslor och beteenden som har begränsat mig är ju där. Men nu när jag har löst upp och sett att jag behöver inte vara den där 13-åriga rädda Thomas. För den där händelsen som var på högstadiet. Liksom, jag behöver inte ha det agerandet idag när jag är 40. Liksom. Och just att man förstår att ens agerande idag i vuxen ålder kan ha lagt sig tidigare.
Ja.
Och de är ju väldigt viktiga att se, känner jag. För det är de som begränsar sig. Liksom. Jag är så rädd för det här. Ja, men vad handlar det om?
Precis.
Så det är kanske det som är liksom min lite det här med både kraniosakral och axel. Det går väl liksom med en första introduktion till att liksom hitta saker i dig då, på något
sätt. Precis. Jag kallar det pålagor.
Mm.
Att det är pålagor vi har fått för de överlevnadsstrategier som vi har lärt oss.
Mm.
Kanske inte de bästa, men det var det vi hade, de verktygen vi hade när vi var små.
Mm.
Och de tar vi med oss i vuxen ålder.
Ja.
Och de kanske inte är så gynnsamma alltid.
Nej, men precis.
Och det är ju det som är så intressant när man tittar på de bitarna och verkligen, oh, men det är därför jag är på det här sättet.
Mm.
För att jag har fått det här av de här situationerna. Jag har blivit lärd på det här sättet. Yes. Och man verkligen är en forskare i sitt eget liv. Det är så viktigt, tycker jag.
Och jag måste säga själv, jag är ju ingenjör i grunden och väldigt logisk person. Så jag tycker ju liksom, när man först började tänka så här så kändes det så jäkla flummigt. Att det här är ju något, det här är ju helt, vad tokigt.
Ja.
Är du dum i huvudet eller sånt här ska du inte hålla på med, det är ju skitflummigt. Och jag vågar inte berätta i början heller typ att jag gick på yoga eller olika, det känns ju så jäkla flummigt.
Mm.
Men eftersom jag är också ingenjör och tycker om liksom forskning generellt och jag tycker om älskar universum alla olika typer av perspektiv så börjar jag liksom också bli mer och mer ödmjuk och skapa förståelse. Och jag tycker speciellt Anders Hansens böcker är väldigt fina.
Mm.
Och jag tycker han beskriver det också så bra i det här med att på något sätt att förstå att vi är skola. Alltså vi är ju 200 000 år är ju människan tror jag ungefär.
Ja.
Och att vi är vana att ha mindre grupper. Och så tänker de här beteendena som vi då har lärt oss, som vi kanske då undermedvetet har lärt oss att så här ska vi anpassa oss till våra föräldrar, till vänner i vår omgivning, till gruppen eller den stammen helt enkelt vi var i. Det är ju en överlevnadsstrategi som har funnits då i 199 900 x år.
Ja, visst. Ja. Precis.
Men sen så idag så flyttas vi så otroligt mycket, men de här ligger ju kvar. Och det blir för mig liksom en förklaring av att ja, men då är det ganska naturligt, det ska ju vara omedvetet att jag ska agera på ett sätt. För det handlar ju till syvende och sist om överlevnad.
Mm. Ja.
Mm.
Och då blir det så, då tycker jag i alla fall det är skönt för mig i min lilla logiska hjärna också att förstå ah, det är ju inte helt konstigt liksom, att på något sätt sätta sig. Ungefär som att man drar handen från en varm platta till exempel. Det ska vi inte tänka på. Fan, här var det skitvarmt på den här plattan. Nu börjar min, ska vi säga, andra gradens, första gradens, tredje gradens brännskada eller vad det nu mobil liksom. Utan du drar undan handen. Mm.
Precis.
Mm. Precis som du reagerar i en situation som kan vara hotfull.
Ja.
Då ska du ju fly.
Precis.
Eller du ska gå till attack. Eller du ska göra, för att du ska ju, det här är farligt för mitt liv.
Mm.
Men idag reagerar vi med de här farorna för vårat liv i situationer som...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det inte är fara för våra liv.
Precis, precis.
Exakt. Precis, eller hur va? Och, ja, det är spännande så här. Och jag jobbar ju som primal health coach där då, och det är precis det vi tittar på. Och Anders Hansen och alltså, allt det där hänger ihop. Det hänger ihop så himla väl va? Och som vi pratade innan vi spelade in podden här, tog lite kaffe och pratade om evolutionen. Vi har den här 250,000-åriga hjärnan i det moderna samhället. Ofta när jag pratar om det brukar jag inte säga 250,000 heller, utan jag brukar säga 2,5 miljoner år. Om vi går ännu lite längre tillbaka då. Och då har vi det massiva, massiva perspektivet som pågår här fram tills väldigt nyligen. Sen jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. Och sen börjar vi med jordbruket och så industrialiseringen för 200-300 år sedan. Och sen kom IT och sen sitter vi med plattor och så har vi deadlines och så har vi möten och så ska vi göra allting och så ska vi karriär. Det är så konstigt att vi blir överbelastade och utbrända givetvis. Alltså det här sätter sig. Och jag tänker också som du berättade Thomas här, en tanke att antagligen är det ju så någonstans att vi har utvecklats under den här perioden och allt det bagaget vi bär med oss är gjort för att vi ska hantera vissa saker här. Men när vi kommer in i det moderna samhället så blir det någon sån clinch där.
Mm.
Och det är det som sätter sig. Det är därför vi blir utbrända.
Mm.
Mycket hänger ihop med det.
Och vi har ju tiden också. Vi har ju klockan.
Ja, precis.
Ja. Och det är ju något vi har uppfunnit liksom.
Ja, precis.
För att vi ska klara av oss. Klara det här samhället. Klara oss här. Ja, och det är ju intressant. Men vi är ju inte gjorda för klockan. Nej. Det är ju det som är så intressant.
Precis.
Så att, och skapa medveten om att vi är inte gjorda för klockan. Vi har en biologisk klocka.
Precis.
Att vara, jobba med sin biologiska klocka. Försöka så mycket det går vara närvarande i den. Är man trött så är man trött och vilar man. Och kanske man är pigg kanske 3 på natten. Då är man pigg 3 på natten. Då kan man gå upp. Man behöver inte hela tiden. Jag har själv varit väldigt klockstyrd i mitt liv. Extremt mycket. Så jag förstår ju att många där ute är det. Men vi är inte gjorda för klockan. Hur ser du på det?
Alltså, klocka, jag tänker ju, alltså, mina tankar springer iväg på andra sätt, men jag tänker som du säger, klockan och stressen. Och så, jag tänker också att det blir en större sak i, alltså klocka och stress, det är också att mängden information också rent biologiskt blir svårt att hantera.
Mm.
För att vi får ju så mycket information, och jag tycker också, om vi är tillbaka till Anders Hansen då, hans senaste bok med skärmhjärnan, och när han pratar om, alltså just det här med mängden information också är svårt att hantera.
Mm.
Att, för vi ska ju också biologiskt reagera på, jag har något exempel där, liksom, typ att vi ska ju fortsätta leta efter saker. Om vi går upp i ett första trädet då och så hittar vi ingen frukt. Ja, så ska man gå till nästa träd för att det kanske finns frukt där. Och så går vi till nästa för att det kanske finns frukt där. För se om du går upp i ett träd Och så fanns det ingen frukt. Nej, jag slutar leta. Ja, då kanske du inte överlevde. Och finns det någon fara där ute så ska du försöka se om det finns någon fara. Och finns det risk för någon mer fara, då ska du ha koll på den faran.
Precis.
Och så kan man då säga, du kanske då klockan, men också då sociala medier, nyheter. Men speciellt idag, har det hänt någonting? Alltså vi är ju biologiskt triggade för att söka mer information. För att finns det någon fara? Finns det fara för liv? Finns det kanske någon mer möjlighet att vinna någonting? Så allt det här triggar oss ju mer och mer att gå in i saker och ting. Och det är också svårigheten att stänga av det här med information. Mm. Och också då kanske klockan. Ja. Men liksom hela det här. Vi fattar ju inte att vi måste ju, biologiskt så triggas vi av detta. Så vi måste ju medvetet stänga av alla intryck.
Mm. Du nämnde innan här också att du inte läser så mycket tidningar och nyheter och sådär. Om jag förstod saker. Jag gör inte det heller så här mycket medvetet då.
Ja.
För att försöka begränsa det här negativitetsflödet ofta. För ja. Tidningarna säljer ju och negativa nyheter säljer mer just för att vi är på spaning efter det som är negativt för det hotar vår överlevnad såklart. Hur ser du på det? Och hur gör du då?
Nej, men jag tänker nog samma sak. Alltså, jag läser nyheter varje dag. Ja. Gör jag liksom. Men jag undviker ju typiskt sett inte så mycket på media.
Ja.
För att det blir liksom mer riktat och det känns bara som att det ska bara vara hemskheter. Mm. Det är liksom, är det bara det som är nyheter?
Mm.
Det blir så... Nej, jag vet inte. Det känns som att det bara bygger på rädsla. Mm. Då läser jag hellre liksom i egen takt och liksom väljer istället för att få den här halvtimmen med nyheter på något sätt. För det... Nej, men det är bara... Det är för mycket rädsla på något sätt.
Mm.
Och jag tycker ändå att jag får den information jag behöver ifrån den mängden jag har. Det är ungefär som om vi pratar nu coronatider som alla pratar om. Va? Ja, men precis ungefär som att man vill ha snabba svar också.
Ja.
Att man liksom kollar nyheterna på morgon. Vad fan, är det inte här löst än? Och så kollar man nyheterna igen. Är det löst nu då? Så kollar man senare på filmen. Är det löst nu då? Är det löst ikväll? Så man hela tiden söker ett svar som kanske inte finns heller. För alltså jag tänker, alltså ibland brukar jag reflektera tillbaka till min farmor och farfar liksom, och morfar. Och de hade, ja, de hade nyheter en gång per dag.
Mm.
Och inte mådde de dåligt av det.
Nej.
Och de löste sina saker. Och jag kommer ihåg, man kom hem till min farmor och hon bakade eller gräddade sina pannkakor och kusinerna hängde där. Och liksom de hade sin information och man kanske fick en tidning per dag.
Mm.
Och inte på helgen alltid.
Nej.
Men de levde ju och klarade sig på ett bra sätt. Och det är väl lite så jag tänker att hur mycket behöver jag för att klara mig?
Precis.
Och så känner jag, jag inser också att jag påverkas väldigt mycket. För jag älskar också att vara igång. Jag jobbar ju mycket i sociala medier också och agerar mycket och är kreativ. Så min hjärna kan gå på högvarv liksom. Och det är ibland kan den svåraste stunden vara att stänga av också från att man har varit i högvarv till att slappna av.
Mm.
Då det kan vara en kvart 20 minuter nästan som man söker knarket liksom. Att man ska gå in och på telefonen liksom. Nu ska jag slappna av. Så alltså plockar man upp nästan omedvetet den här telefonen så bara, jag skulle ju inte titta liksom.
Mm.
Så att då är det också lätt att se att vad beroende man är av den här informationen. Nu bara springer jag iväg en massa tankar.
Det är jättefint, det är precis så det ska vara. Jag läser inte nyheterna. Jag har gjort det sedan 2000-talet. Mm. Början av 2000 så läser jag inte nyheter. Det kan dyka upp något nyhetsflöde någon gång i sociala medier. Då får jag den informationen. Eller så ringer min kära mamma mig och berättar allting. Oftast är det så. Men det är som du säger, det här att det skapar ett beroende. Mm. Jag själv jag är ganska aktiv i sociala medier. Jag var ju helt emot sociala medier och allt sånt innan. Jag har ju stängt av allt sånt. Så jag började med sociala medier förra året i somras. Då startade jag alla mina sociala medier egentligen. Så jag har haft helt utan hela tiden. Och jag, som du säger, just det med telefonen där till exempel. Jag märkte det. Jag fick helt plötsligt från ingenstans. Min hand sökte sig till telefonen. Bara, men jag ska inte hålla på med telefonen nu. Det är ju ett invant beteende som har kommit på grund av att jag har jobbat med sociala medier. Bara, men jag har ingenting att göra där. Och jag gör en parallell till min partner då. Hon var på meditationsretreat då. Och hon berättade, efter retreat hon berättade. Och jag skulle ta från sängbordet telefonen. Och telefonen finns inte där. För att det är det jag gör varje morgon. För att jag har den där och tar upp den och så stänger jag av larmet och så här. Och hon gjorde det automatiskt x antal gånger. Så det säger ju ganska mycket vad vi sätter in i vårt system.
Mm.
Det är så intressant att de här omedvetna handlingarna vi gör, de blir till slut medvetna men omedvetna ändå. Mm. För att det lägger sig, som jag säger, pålagor då.
Precis. Nej, men jag tycker det är jättespännande fråga. Jag brukar ibland göra sån här koppling liksom, dit man tänker tillbaka till städerna för länge sedan. Du vet, när folk flyttar in i städerna och så bara, ska man tvätta händerna och typ, ska doktorerna verkligen tvätta händer innan man opererar någon till exempel? Känns det verkligen här med basiller och liksom att vi bodde nära på varandra och inte var så renliga, vilket gjorde att mycket sjukdomar kom liksom. Mm. Och det är väl det som händer mycket nu liksom med den psykiska ohälsan, tror jag. Det är min egen tes lite grann, att vi får som att förut såg vi inte basilusker liksom. Och vi tänkte, ja men det finns inte, därför behöver man inte vara renlig. Men så fattar man det, för man börjar förstå det här. Ja. Och det är väl det som händer nu, att det är mängden information som är vårt nya, jag kallar det för virus, eller vad man ska kalla det.
Ja. Mm.
För att vi vet ju inte hur vi ska hantera mängden information. Och vi liksom bara, det vill bara överflödas liksom. Och ja, vi får så jättemycket. Och den här medvetenheten av att det är fantastiska verktyg vi har. Men vi måste också vara medvetna om hur det funkar.
Mm.
Det hjälper oss, men vi måste också förstå att hur vi påverkas. Mm. Och hur vi kastar det här mängden information som triggar oss och skapar tröttheten liksom.
Ja, det är så intressant det, och det är som vi pratar om optimal hälsa, och vi är ju en biologisk varelse.
Mm.
Och faktiskt se, vad är det som gör så att jag är stressad, pressad? Vad är det som gör så att jag är trött? Vad är det som min energi, vad är det jag ger min energi någonstans? Mm. Den är så viktig att titta på vilken färdriktning man gör, så att man inte hoppar upp på 30 bollar i luften samtidigt. Det är helt omöjligt. Man kommer tappa 3 stycken, 10 stycken, för att det går inte. Det är helt omöjligt att hålla alla de här bollarna i luften. Det är våra kära gäster.
Jag fick lite halsen bara.
Är ni laddad?
Det händer så mycket här i studion nu. Det är
viktiga frågor.
Ja, hostattack. Ja, det är bara corona. Det är ingen fara.
Här också. Skämt och sidor.
Ja.
Mm. Men det är ju intressant. Jag tycker det är jätteintressanta de här sakerna. Med energiflödet och med mängden information.
Ja.
Och veta egentligen vad det är man vill. Sortera. Mm. Sortera in i fack.
Mm.
Hur mycket kan jag hantera? Men vi gör ju oftast om ni är stressade och pressade där, så är det inte lätt att tänka i de här termerna. Jag gjorde inte det. Jag har varit med igenom 2 utbrändheter. Mm. Det är jobbigt.
Mm.
Och det är därför vi har de här podcasten. Det är därför vi har de här samtalen. För att vi vill hjälpa er lite på traven. Mm.
Ja, men precis, jag håller med, för jag kände det här kändes så jäkla flummigt när jag skulle först gå in och liksom titta på det här med att känna och fundera och sårbarhet och uttrycka saker, och så kan saker sitta kvar i gammalt hos mig. Det kändes jätteflummigt liksom. Det vill man ju knappt prata om, för det kändes väldigt konstigt. Men desto mer man pratar om det och själv det jag själv har upplevt, så blir det så tydligt, och det blir liksom it makes sense liksom, av att det hänger liksom ihop.
Mm.
Och det är ju biologiskt förståeligt liksom.
Ja.
Och sen tycker jag ibland måste man vara väldigt ödmjuk över att vi vet väldigt lite.
För det vet vi.
Alltså jag älskar universum, och man ska hoppa in i den fantastiska världen också. Liksom man bara kan tänka om många miljarder år, så hela universum har funnits. Liksom. Finns det parallella universum? Och så började jag tänka, jag var på en konferensaktig grej nere i Pyrenéerna i Spanien.
Ja.
Och vi lyssnade på en kille från NASA som berättade om stjärnor liksom, och liksom universums historia. Liksom började prata kring det där. Och då när han liksom så vi ute och kollade på stjärnhimlen, och han samtidigt liksom pekade på olika stjärnbilder och sådär. Och så pratade han kring och berättade kring stjärnorna, och så sa han, ja men tänk egentligen hur komplext skapade vi är liksom. Att vi är uppbyggda mycket av kolatomer.
Mm.
Ja men när skapades kolatomer? Jo men det var någon gång när en stjärna föddes eller dog, eller kolliderade olika typer av stjärnor. Någonstans så skapades det kolatomer. Och sen skickades de här kolatomerna någonstans på meteorit, kanske då till jorden.
Ja.
Och så började det skapas liv liksom. Ja. Och så började det skapas kolatomer. Allt det här är vi uppbyggda av liksom.
Mm.
Och vi kan ju, jag tycker det ger ju mig ett perspektiv av att och när vi dör så kommer de här kolatomerna bli till andra människor. Eller
precis,
andra varelser. Och då tycker jag att, då tycker jag det ger mig så en ödmjukhet av att förstår vi allting? Och så att när det här så här är det, när det funkar inte. Det här så här är det, för det här vetenskapen gäller det här och det här. Ja, jo, men det är väldigt mycket som vi inte vet. Så med den ödmjukheten över att vi är ändå en del av universum, så är våra vardagliga problem att säga att så här är det. Det funkar inte med känslor på det här sättet, och det sätts alls inte i kroppen, för det har vi inga vetenskapliga bevis på. Ja, men okej, men om vi är ändå lite ödmjuka för vår egen förståelse av helheten, så blir det liksom, då blir det lite annat perspektiv,
precis,
tycker jag. Precis. Det är liksom min forskningsdel i mig då som skapar lite tankar. Men,
men
det blir så mycket, alltså i det lilla livet vi är just nu, så är det ju en blinkning i universums historia.
Ja.
Och man kommer att se tillbaka på det här om ett par tusen, 10 000 år, ja. Så är det också en blinkning.
Ja.
Så vad den upplevelse just nu är ju väldigt... Ja, det låter som att jag gör det litet. Men att det är ju litet, ja. Men det är också stort.
Ja.
Och det är det han sa då, att tänk faktiskt att vi sitter och står här just nu. Det är ju faktiskt helt fantastiskt.
Det är helt magiskt.
Precis, precis.
Bara det, alltså, att det faktiskt att det har blivit så. Liksom.
Och att vi tre sitter här.
Ja, precis.
Ja, men det är ett mirakel. Ja. Och de här, alltså livet är ju en gåva. Det är ju det som är så fantastiskt, att vi har fått den här gåvan. Från Gud vet var, eller... Vi existerar. Det är vi fullt medvetna om i det här rummet. Men hur vi har kommit till, det vet vi inte vi. Ja, det var en spermie och ett ägg. Det är det vi vet.
Mm.
Liksom, och, men i det stora hela, vi har ingen aning. Nej. Vi kan kalla det Gud, vi kan kalla det universum, vi kan kalla det precis vad som helst. Vi har ingen har en aning, om vi ska vara helt ärliga. Det är så äckligt det är det. Så det enda vi kan vara är ödmjuka och säga, vi vet inte. Ju mer vi använder det ordet, jag vet faktiskt inte det här. Det är då det öppnas upp saker.
Precis. Ja, men precis som du säger, vara öppen för att det kan finnas, alltså, inte säga att så här är det, för då är det väldigt begränsande. För om man bara pratar forskning, så är det ju liksom, då testar man ju teorier för att sen få ett svar liksom.
Mm.
Och då måste du ha en tes över någonting. Mm. Och en tes kommer av en hypotes som riggar någonting som man kanske vill testa. Och sen så gör man forskning. Men du måste ju först filosofera kring vad som kan vara.
Precis.
Och sen vara öppen för möjligheter liksom.
Precis. Och samtidigt så kräver det ju sin man kanske, eller kvinna då, att våga vara öppen där liksom, att vi vet inte allting. För jag tänker också, som kanske en ingenjörsbakgrund, eller jag själv är lite analytisk av mig och vill gärna veta, tro mer innan kanske, att jag kunde det mesta, kunde allt liksom, och inte behövde tänka så mycket i sådana banor, va? Utan det gäller ju att vara öppen och ödmjuk och få det här perspektivet också. Det är inte alltid så lätt kanske. Det gäller att komma till vissa insikter eller vara med i vissa utmaningar. Som en utbrändhet kanske, för att få de här tankeställarna.
Mm.
Helt klart.
Ja, men det finns så mycket där med rätt och fel och sårbarhet. Och att man ska ha rätt eller fel. Och sen att inte veta, hur känns det? Ja, det känns jobbigt. Man vill ju veta, man vill ha svar. Och så.
Ja. Men rätt befriande också kanske. Eller? Jag kommer ihåg när jag var liten så här. Jag sa aldrig att jag inte visste. Utan jag sa nog att jag visste snarare så här. Men nu för tiden kan jag tycka att det är väldigt befriande så här, jag vet inte. Jag har ingen aning om det funkar så eller så. Det kan vi ta reda på då, eller så är det något helt annat. Men det lyfts ju ett ok från axlarna, kan jag uppleva.
Det är ju
jag
det.
Måste inte erkänna så här.
Ja, men det är ju det som är så fint, är att det finns så mycket kunskap här ute liksom. Alla har sitt sätt, alla jobbar på sina sätt. Och det är bara att öppna upp. Det finns någonting för alla. Och jag tycker det är så vackert faktiskt. Det är helt magiskt. Men jag tänker på, du har ju skrivit din bok. Och du har ju föreläsningar om den här psykiska ohälsan och om känslor. Och vilka möten får du i responsen där bland män då? Eftersom det är oftast män som har, som jag har uppfattat det själv då. Jag är ju själv man förhoppningsvis. Nej, men jag tryckte ju alltid ner mina känslor för liksom. Jag kunde inte prata om, jag ville visa mig stor och stark, ensam är stark och stolt. Och hur upplever du det? Var det så för dig att du upplevde att du inte kunde prata om dina känslor för, eller stängde du in känslorna?
Ja, nej, men jag tror jag, alltså tidigt så stängde jag in, tror jag, och jag kanske inte fattade heller att jag stängde ner liksom på något sätt. Men det var, jag inser det i efterhand, att jag var ju väldigt rädd. För att jag tänkte fel liksom, att jag kände och tänkte på ett sätt som inte var okej. Det är ungefär som att jag upplevde nog att alltid min känsla var fel. Ja, men så här får man inte prata, jag tänker fel. Det var som att en del av mig var fel liksom. Och därför tror jag att jag kände att jag var tvungen att fixa för alla och kanske anpassa mig väldigt mycket. Och försökte vara med i grupper för att passa in liksom, för jag var ju lite fel liksom. Jag tänkte ju och kände på fel sätt liksom. Så det var mycket det som jag tror jag hade med mig liksom, av att... Men sen jag har ju liksom lyckats bra med liksom både skola och liksom, jag har haft mycket vänner och sådär. Men det kanske var att jag alltid haft en distans av att, om du vet, kommer man på vem jag är på riktigt, då kommer man tycka att jag är konstig. För att jag har ju liksom känt att det är en del av mig som inte är okej. Jag är inte liksom cool och inte tuff och tyckte inte om att mecka med bilar eller mopeder eller vad det nu må vara liksom. Att jag kände att, ja, men jag tänkte att filosofera på ett sätt som inte män gör till exempel då. Men så tänkte jag en annan sak som jag får också mycket kring föreläsningar och sådär, när man pratar känslor och sådär. Så jag tycker det är väldigt intressant att det är väldigt känsligt, haha. Men väldigt laddat Men det är så att ha, vet du, blir så här, men liksom, då ska vi prata känslor, liksom, ska vi gå runt och vara känsliga hela tiden? Och då säger jag att nej, men det handlar ju inte om det, men det handlar om att när du mår dåligt, om du går igenom en separation, om du har problem med någonting på jobbet eller något annat, eller går igenom sorg, kan du prata med dina manliga vänner då? Kan du liksom uttrycka dina problem och kan du söka stöd?
Mm.
För jag tror det är mycket där det handlar om, att på något sätt så lär många, alltså det är säkert hos kvinnor också, men speciellt hos män, att vi lär oss inte att våga vara sårbara med våra manliga vänner, vilket sen blir ett hinder senare i tiden.
Mm.
Vilket gör också att det blir väldigt ovant och laddat av att sen börja prata om det här då.
Mm. Mm.
Men det är egentligen det som är, alltså en av mina grundsyften är att vi måste börja prata mer kring de här. Och så att just när det behövs så ska det finnas ett tillfälle.
Ja.
Jag har ett exempel på en vän som jag pratade med det här om då. Så berättade han då i en av hans, han spelade ett band då. Så berättade han att vi pratade just om det här. Och då sa han, ja, men det är faktiskt sant, för ena killen i bandet, då hade han separerat från sin tjej sedan 10 år tillbaka då. Och så bara, jag vet ju inte hur jag ska fråga honom, vad jag ska prata med honom om. Och jag vet inte själv hur jag ska hantera ifall han blir ledsen. Så då valde de inte, så då vågade han inte prata om det.
Mm.
Och det är en sån här intressant sak, att det är ju det som är det intressanta.
Ja.
Av att hur kan vi få hjälp, för annars känner vi oss jäkligt ensamma.
Ja.
Det var ju det som hände när jag mådde piss där.
Ja.
2015 liksom.
Ja. Samma här.
Jag har ingen att prata med.
Mm.
Och jag vågade inte prata, för då kanske fasaden rasar.
Yes.
För jag kände mig ju så otroligt ensam.
Ja. Ja, jag har varit med om det också, eller samma precis. Sak liksom, så att jag vet ju det. Men det finns inget bättre än att faktiskt våga prata om yes. det och våga titta inåt. Yes. Våga se hur du är skapt och varför du känner som du yes. känner. Det är ingen fara. Nej. Det är bara vackert. Du blir en hel människa, mer hel, när du pratar om dina känslor. Ja. Det är det som är så vackert.
Det
är så fint när man kan faktiskt visa vem man är. Det är då man på riktigt kan bygga riktigt fina och sunda relationer. När du vågar tala om dina känslor och vågar visa vem man är. Det är så viktigt tycker jag, personligen.
Ja precis. Och en reflektion där bara. Jag vet, jag har en kompis som också sa det någon gång. Liksom, att vi män, eller ofta är det män då. Vi, ofta när vi umgås så går man till pubben kanske. Och så sitter man och dricker öl ungefär. Och så har man den här... Kanske spännande konversationen i och för sig, men kanske på sätt och vis den här ytliga konversationen då, det blir sällan någonting annat sådär. Det blir den där djupheten kanske, och när man umgås så är det kanske på pubben eller så är det någon slags idrottssammanhang där man eventuellt tränar och that's it liksom. Det är svårt att hitta andra miljöer där män kan umgås och prata om andra saker utan att kanske dricka öl och sådär va, hitta andra miljöer så.
Och jag tror just det, och det som jag tror det här som det är, liksom, det är lite av problemet också, att det finns en ovana att man inte vet hur man ska hantera det. Mm. Och sen så finns det också då en rädsla, vilket jag också upplever. Alltså ibland kan jag tänka att min bok känns som radioaktiv för väldigt många män. Den heter ju Sårbar man. Nej, men jag vill inte vara sårbar. Det är nästan så det ligger väldigt mycket laddning i den. Och det tror jag också grundar sig lite grann i, det är min egen tes då. Men att det är också väldigt många män som är rädda för att sticka ut. För säg om man då råkar ta upp någonting, att jag skulle, för det var ju det jag upplevde. Att tänk om jag nu, ja men jag skulle vilja prata om den här saken, den här känsliga saken. Men det gör ju det, så får man ju någon smäll på armen, eller ja, fick man då en tonåren då. Vet du vad fjantig du är, vad löjlig du är. Och jag tror det också kan ligga kvar. Men jag tror det finns en längtan hos många av att faktiskt prata om andra saker. Men man vet inte riktigt hur. Nej. Och man är också väldigt rädd att lyfta det.
Ja.
För att då finns det också en risk av att du då vanligtvis går på pubben. Men jag skulle vilja prata om det här. Nej, men det är sånt pratar vi inte om.
Mm.
Och då stänger man kanske den dörren till den personen.
Exakt.
Ja.
Och det kan ju vara som jag säger i mina föreläsningar och liksom också att det kanske det första är att man ska prata om att prata.
Mm.
Och kanske bara lyfta att jag skulle vilja att vi vänner, när det väl behövs, så skulle jag vilja att vi måste kunna få prata om de här jobbiga sakerna också. Mm. Hur ska vi göra då?
Mm.
Så man kanske inte börjar med att lyfta något eller jobbiga, utan bara prata om att prata.
Mm.
För jag vet en annan god vän till mig som också berättade en liknande sak. Då var de ett grabbgäng som alltid sågs några gånger per år. Och då såg han sin, han liksom hade, så berättade han, började tänka, men hans pappa. Och såg att hans pappa liksom hade ju typ inga manliga vänner som umgicks, utan det var bara via hans fru då. Så tänkte han, men så här vill inte jag ha det med när jag blir gammal liksom.
Mm.
Och så såg han hans grabbgäng. De sågs, pratade bara gamla minnen. Och det här och det här, och lite sport och idrott liksom. Och då insåg jag att, men om vi kommer fortsätta med det så kommer vi ju tappa den här kontakten. För vi kommer till slut så blir det inte roligt att prata om studentminnen längre. Mm. Det liksom kommer någonstans vattnas ur när, liksom, när det går igenom andra saker i livet. Så det gjorde han så på den nästa deras grabb helg då. Stod hon upp det. Så att jag vill att vi ska prata mer om det här och det här. För jag vill att vi ska kunna umgås på längre sikt. Och jag vill liksom ha en långsiktig relation med er. Så att vi är goda vänner över lång sikt. Men då tror jag också att vi behöver prata om nya saker. Och prata om det som händer i livet just nu. Så de hade en jättefin diskussion i det grabbgänget då. Och därefter så blir det liksom, de ses ju fort de varje år. Men det blir mer att de kan prata om saker som händer nu.
Ja.
Så de har ju blivit starkare av detta.
Det är det man blir.
Men det är just det där att våga prata om det.
Mm. Våga lyfta det.
Och faktiskt det finns, för jag upplever i alla fall, en längtan. Och det handlar ju inte heller om att ja, nu ska vi liksom hela tiden prata känslor och vi ska prata jobbiga saker. Utan det ska finnas, när det behövs, ska jag kunna säga att jag behöver hjälp.
Precis.
Och att det inte är fel just nu. För vi, alltså, har man gått igenom separation, sorg, problem på jobbet, allting. Men det är ju utmanande.
Mm.
Då kan vi ju ta hjälp. Det är ju inte det som är grundkänslan. Ja, liksom.
Verkligen. Och det är nog väldigt lätt i utmanande situationer att i första hand sluta sig själv. Det kan jag märka också tidigare också i vissa utmaningar. Det är tufft nu. Och då pratar jag mindre. Liksom. Då slutar man sig själv och då blir det ännu svårare att bara öppna upp den här luckan. Och dessutom om man ska prata med sina manliga vänner, det blir det ännu lite svårare. Och om man då väljer att göra det så kanske lite, man har inte pratat om att prata. Och då lyfter man någonting och så blir det den här reaktionen, ja men det är någonting, så viftar man bort det. Eller någon som kollat på sin mobiltelefon eller någonting, ja men det var inte det så viktigt. Och så sluter man det här igen och så säger man inget mer för man gav det liksom en chans. Och så går man tillbaka till där man var och så sitter man ändå där i sin ensamhet, va.
Ja, men det är ju ofta så att vi faktiskt, jag har ju själv gjort det liksom, man trycker ner känslorna och till slut blir man ju ensam. Man blir ensam, du isolerar dig och du hamnar i ditt mörker. Det är oftast där det blir liksom, och jag vet att det finns många som är ensamma som kanske inte har vänner, som kanske inte har de här familjerelationerna eller någonting, som kanske är helt ensamma, och därför är det bra att gå till en terapeut som Thomas, föreläsare, eller som är primal coach, eller som jag då, livssyfte coach liksom. Det är därför vi finns också, för att vi ska finnas där som ett stöd till alla människor egentligen, och det är därför vi gör detta, för att få inspirera människor och våga öppna upp, för att vi är människor, vi är unika varelser, vi har det här livet nu. Så det bästa är att göra det bästa av det. Så att jag tycker det är så intressant. Men jag, hur ser du på optimal hälsa?
Oj, ja, det beror på vad man lägger i värderingen optimal hälsa.
Ja, vad lägger du där?
Du pratade om kost innan också, vet jag.
Ja.
Men optimal hälsa?
Det var en spännande fråga. Men det är såklart, det är alltid utifrån sig själv såklart vad optimal hälsa är.
Mm.
Alltså, jag pratar ju ofta mycket om balans på något sätt. Och det är väl också både en... Ja, vad är optimal hälsa? Ja, det mår bra.
Vad är hälsa för något?
Vad är hälsa för någonting?
Ja, vi börjar där då. Vad är hälsa? Shit,
bra att man delar upp det för att det blir enklare.
Optimal. Vad är hälsa? Hälsa. Ja, alltså, det känns som det finns så mycket i det här. Det känns som en hjärna bara springer iväg.
Ja, vad är din första tanke när vi säger hälsa då?
Ja, men hälsa är att må bra.
Mm.
Vara lugn i det som är. Det är ju också att skapa med glädje. Att göra saker och balansera det som händer. Men tänker vi prata mycket om det här med sortera intryck till exempel som händer omkring en. Det är också en hälsodel. Jajamän. Jag är ju själv ute och vandrar mycket och tränar och yogar. Det är ju också väldigt mycket hälsa. Maten, kosten, man också äta rätt. Det blir på något sätt att hålla sig i en skön energi på något sätt. Och må bra. Det var jävla långt svar på detta.
Nej, men det är jättefint, för det är ju precis så livet är liksom.
Ja. För jag känner ju, för mig är det just den här. Alltså jag är en sån som andra mycket, och liksom bland att inte att jag kör stenhårda träningspass, utan det är, jag tränar ju och rör mig för att må bra, för att hålla en balans och allt det på något sätt. Och jag är liksom inte nitis åt något håll heller liksom på något sätt. Och, jag, alltså, och med mat också så är det också att jag tycker ju om mat.
Mm.
Jag tycker om att äta olja, jag tycker om att laga mat och skapa liksom. Och just det liksom att jag kan inte bara äta en pulvershake till exempel, det har jag aldrig ätit. Utan jag vill ju laga mat liksom. Alltså så att det ska vara smak i det liksom.
Har någon
det är också någon glädje liksom.
Inriktning på något sätt på kosten, eller någon speciell kost? du föredrar eller?
Alltså på något sätt, nu ska vi ska prata mat. Nej, men jag tycker ju om rena smaker, ska jag säga. Alltså det italienska kan man som vet, att du har liksom mycket smak i något liksom. Att det ska vara en god, alltså nu äter jag mycket vegetariskt då, men att det ska vara olika fina smaker liksom, att det ska vara en god ost eller det ska vara om det nu är någon...
Lite basilika, oregano.
Ja, men precis, lite sådär.
Det ska svartpeppar, liksom, olivolja, oliver.
Men det är också livet tycker jag, glädje liksom. Alltså det är inte bara, för mig är det inte bara näring utan det är...
Att laga mat är hälsa.
Ja, det är det. Ja, för fan. Det kan ju vara, ja, för tusen. Det kan ju vara det bästa liksom, att vara hemma och så börjar man laga maten.
Lugn och ro. Ett
glas vin och så kör man igång med musiken. Och ja, så kanske man liksom lagar det och så kanske man läser någon bok. Eller liksom, aha, jag tycker det...
Använder du mycket recept eller hittar du på kreativa lösningar på maträtterna?
Det är nog både och, men jag skulle säga mest... Alltså jag kör en del recept på en del sådana här klassiker. Liksom. Man har ju kanske... Alltså lite blandat också. Så det är kul att köra lite nytt också. Lite blandat. Ja.
Skulle vara roligt att prova din mat någon gång.
Ja, det är intressant. Ja, det är kul att testa olika.
Ja, jag älskar också.
Ja, men så det är, jag tror det är mix det där med hälsa. Liksom.
Mm. Det är det.
Men, och så tänker jag också, det här med också, men vi pratar om det här med lugnet också. Ibland tycker jag man kan kalla det för popcorn. Gärna vi västeuropeer eller är ju väldigt så... monkey brain, som asiaterna kallar oss ibland. Att vi är så mycket, det ska gå så fort allting. Liksom. Men vad fan är det vi ska hinna?
Precis.
Vi har också pratat om pilgrimsleden innan. Liksom.
Mm,
och därför har jag också gett ett perspektiv att förut har jag upplevt att jag, om jag ska ta mig till målet, det var som jag upplevde på pilgrimsleden, jag ska ta mig till nästa by så fort som möjligt och där ska jag sedan vila. Och sen börjar jag liksom, men vänta nu, jag går ju på resan. Själva dagsetappen, varje möte, varje fin vy jag ser. Mm. Och tror det också har fått mig att stanna upp också, att de lagar den här maten. Mm. Varför ska jag snabbt få in mig näring? Vad är det jag ska göra då?
Mm.
Det är någonstans där som jag tycker har blivit, ja det är jäkla långt svar på det här med glädje. Men det är så mycket jag tycker hela tiden är upplevelse. Jag kan ju älska att gå upp till botaniska trädgården och bara kolla, fan nu börjar det.
Ja, det är så fint. Det är så vackert. Du såg lite, du hade lite på Instagram där. Jag har ju också varit där och jag tycker det är så vackert.
Ja.
Och det är lite optimal hälsa. Jag ser ju livet som jag vet inte om du vet, men jag brukar säga att det är en äventyrsresa. Du ska njuta varje dag. Ja. Du kan ha fint och harmoniskt varje dag.
Ja.
I varje stund, i vad du än gör.
Precis.
Det är ett val man väljer.
Yes.
Och sen, som jag, optimal hälsa är ju, du har din fysiska kroppen, det är en del. Sen har du ditt mentala, sen har du ditt själsliga, ditt autentiska. Ja. Så att där har man en helhet och sen vad man tillför, vad man äter och alla de bitarna är viktiga.
Mm.
Men det går att ha harmoni hela tiden. Så precis som du säger, jag gick in i hyggdagen i maten med rödvin.
Jag såg det framför mig
liksom. Och det är lite god musik där liksom.
Precis,
och det, jag älskar själv att göra de bitarna, njuta. För det är det livet handlar om. Man behöver inte nå det här målet. Givetvis är det kul att nå mål, men det är ju resan till målet som är så viktigt att faktiskt njuta under resans gång.
Men det är ju det. Och jag tänker också det här, ibland så tänker jag också att man kan lura sig själv, man tänker att man ska njuta av livet, för det är också den här bilden vi har om njutning.
Mm.
Det är också att vi ska äta mycket, vi ska liksom bara lyxa till det. Men också tänker jag att njutning är också den här, det som är med hälsa för mig också är disciplin.
Mm.
Av att jag vet ju att om inte jag rör på mig så mår jag inte bra.
Mm.
Och så då om vi tillbaka till Anders Hansen, det här med rörelse, att vi har ju också biologiskt triggat att vi har ju i 199 900 år rört oss väldigt mycket.
Yes.
Så när vi har vilat så har vi behövt vila, då ska vi inte anstränga oss mer än vad som behövs och vi ska äta det som finns tillgängligt, för vi vet inte, det är för mat igen.
Precis.
Och där är också en medvetenhet av att må bra är att förstå att när jag ligger i soffan, eller vad det nu må vara, liksom bara slappar och tänker att jag inte vill träna eller liksom kanske bara känner för den där skräpmaten eller vad det nu må vara.
Mm.
Också då vara medveten om att vill jag det här egentligen eller är det liksom min biologiska det här som triggar mig av att vet att man kanske är trött i huvudet av att man har jobbat en hel dag. Ja, men jag är jättetrött rent mentalt men jag är inte trött fysiskt.
Precis.
Då vet ju jag att jag brukar säga till mig själv jag är så trött så jag måste ut och gå.
Mm.
Det är för att jag är ju inte trött men min kropp lurar ju mig för att biologiskt är jag ju van att vara trött. Nu springer jag iväg i tankarna. Nej, men förstår vad jag menar liksom.
Jag förstår,
det är fantastiskt. Så det är liksom att det här med att må bra och glädje och hälsa är ju också att ha disciplinen av att jag vet att jag behöver rörelse för att sortera tankarna och må bra.
Mm.
Och därefter kan jag njuta av den middagen.
Precis.
Men det innebär inte att jag springer en maraton varje dag. Utan det är en timmes promenad eller liksom gör något sånt där. Men att hitta den mixen.
Mm. Kan det vara... jag har tre frågor, men en taget. Första här tänker jag, kan det vara tröttande på något sätt. Det är ungefär som om man tänker idag, eller om man tänker på under evolutionen, då vi gick ut till gymmet och tränade. Vi sprang ju, nu ska springa Göteborgsvarvet och sådana här. Det fanns ju inga sådana grejer, utan vi var ju naturligt i form, för vi var ju tvungna att röra på oss. Och idag är vi å andra sidan tvungna att ta ett aktivt beslut ofta för att komma ut och träna. Det blir liksom bakvänt på något sätt. Så då behöver vi vara aktiva då kanske och ha den här disciplinen. Och jag tänker att det kanske kan vara tröttande på något sätt. Att det håller oss tillbaka kanske.
Disciplin eller?
Ja, precis. Så det är ju väldigt lätt att bara ligga i soffan och slappa och ta det lugnt. Sådär. Men att vi behöver liksom aktivera hjärnan på något sätt för att komma ut och använda disciplin. Mm. Disciplin kanske kan vara uttröttande på något vis.
Ja, men jag tänker också att det ligger en sån här, alltså gammalt så här, vet du, ungefär som att nu säger mamma till dig eller pappa till dig eller läraren till dig liksom att nu ska du träna och nu ska man liksom göra, att det ligger någon laddning, det ingen ska då säga till mig att gå ut och träna.
Precis.
Ja, men vi är ju ansvariga för våra egna liv.
Exakt.
Och det är faktiskt hur vill du själv må? Och det är ingen annan som, men också för, jag tror man behöver förstå den här också motståndet som kommer naturligt av att det är jobbigt att gå ut. Och du, din kropp kanske säger till dig att stanna i soffan för att rent biologiskt så ska jag inte röra på mig. Och det kan vara en ovana. Och jag vet själv när jag gjorde min förändring då med träning. För jag sa ju till mig själv att ja, men jag tränar 3 gånger i veckan. Det gör jag ju. Men det gjorde jag inte. Men jag bestämde mig för att men nu vet jag att träning 3 gånger, det är det jag ska börja med. Och det var ju jobbigt i början att komma iväg ut. Det var inte alltid att jag tyckte det var roligt. Men jag bestämde mig för att jag vet att jag mår bra av det. Och sen blir det en rutin. Och nu är det nästan tvärtom. Att jag mår ju dåligt om jag inte rör på mig. Och märker ju tydligt skillnader. Och det är väl också som jag, liksom just som man beskriver i boken också mycket, är ju, det är ju lätt för mig att sitta här nu och säga att så här mår man bra. Men i boken delar jag ju resan. Just man kan följa mig i min dagbok hur jag mår. Och de här delstegen, för det är ju det som är det luriga, det är att ta de här delstegen. Och att man behöver vara snäll mot sig själv i processen av att när man ramlar, alltså många så här nya vanor som nyår. Och så börjar man, så kör man 3 veckor. Och så misslyckas man. Men fan vad dålig jag är. Nu slutar jag med det här, det gick ju ändå inte. Istället för att säga att okej, jag ramlade. Och var det som gick fel? Jag har faktiskt, det har ju gått bra i 3 veckor. Jag har ju skött mig jättebra 3 veckor. Det är okej att falla ibland.
Precis.
Ska man säga till en nyfödd eller när barnen börjar gå liksom. Ja. Vad fan, du ramlar din jäkel. Nu ska du fan inte gå någon längre. Du får sitta hela tiden resten av livet. Eller hur? Ja, men det blir lite grann så här att vi måste ju få, vi måste vara snälla mot varandra och förstå att vi är ovana och förstå vad som händer inom oss här. Precis. Ja, det här kan man, det är jättespännande fråga. Men det är så viktigt att förstå.
Ja. Att vara ödmjuk inför sin egen kapacitet och sina motstånd. För det är motstånd. I alla förändringar så kommer det ett motstånd. Det spelar ingen roll vilken förändring det än är i livet. Alla motstånd, vi möter på motstånd i olika områden i livet. Och det gäller att se det. Ja, det är en ovana. Vi har inte den kunskapen, vi har inte den erfarenheten, vi har inte den rutinen. Och vi har inte det momentumet ens i den här frågan.
Nej.
Och vara ödmjuk inför det att ja. Men då gör jag 5 minuter. Då gör jag 10 minuter.
Precis.
Att man hittar sin nivå.
Yes.
För den ökas automatiskt ju mer man gör saker och ting. Spelar ingen roll vad det är vi går in i.
Det var så någon sa till mig. Ja, men du ska göra, om du ska börja liksom göra armhävningar, typ så här. Ja, men okej. Börja utmana. Men du ska göra en armhävning per dag. Klarar du att göra en armhävning per dag? Ja, men det klarar man ju.
Mm.
Om man säger att ja, men det kan du ju faktiskt klara att göra en armhävning per dag. Ja. Om du kan du börja, när du väl, fast du kanske troligtvis när du väl är ner och ska göra din enda armhävning, då kanske du kan göra ett par till. För utmaningen, är det kanske jobbigaste faktiskt, är kanske att gå ner på golvet, att börja bestämma sig för att göra den här första armhävningen.
Yes,
precis.
Så mycket av saker vi tänker, det är skitjobbigt att göra det här och det här. Men du kan sitta och kolla på tv-serier i 3-4 timmar, men du kan inte gå ut och gå en halvtimmes promenad.
Nej.
Men det är ju att tröskeln är så stor, liksom, men den är ju bara inne i huvudet.
Ja,
och så det är ju egentligen inte jobbigt att gå en promenad.
Nej, det är ju.
Det är en mentalt hinder.
Mm. Ja, det är de här små beteendeförändringarna. Det har ju jag i de coachingprogram jag har också. Så här att, ja, vi börjar de små stegen så här och så kör vi. Jag har ett så här, vad är det, 12-veckors program. Men det är för att få till beteendeförändringarna hela tiden. Det är ju det allting handlar om. Och sen börjar man med coaching och så här funkar det. Och hur tänker du där? Och vad har du för drivkrafter där? Och sen slutar programmet. Ja, men då skulle man ju fortsätta. Man ska inte gärna stanna då. Och under den här resan så klart man misslyckas med någonting hit och dit. Men det är ju så livet är. Och sen ställer man sig upp och så kör man vidare. Och så bygger man vidare. Och så bygger man vidare så man kommer någon vart. Och då är det ju en armhävning. Eller 2 eller 5. Liksom. Bara för steg 1. Liksom. Det är där det börjar. I all enkelhet. Men ofta kan det ju vara. Eller jag vet. Jag körde Ironman 2016. Och efteråt så fick jag. Det var med, jag har kört en Ironman. Jag gick direkt liksom, i triathlon gick jag direkt en Ironman. Och så fick jag efteråt kommentarer, en del som undrar, men jag vill också köra en Ironman, jag vill också börja liksom. Ja, världsklass, kör hjärnet. Men du kanske inte ska börja med en Ironman. Jag har ju så kört löpning innan, så jag var inte helt otränad. Men jag fick en kommentar från det som inte hade tränat så mycket alls egentligen. Och de vill liksom gå på målet direkt. Men det är ju resa, precis som du berättar. Precis som dagboken här. Det är ju resa. Ett steg i taget. En dag i taget. Så du sover nog mål.
Och sen...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är ju syftet. Det är så viktigt. Varför? Varför du gör det du ska göra? Varför vill jag komma i form? Varför vill jag ändra mina vanor? Det här varför är ju så extremt viktigt. För är det väl förankrat ditt varför, så kommer man göra det. Det spelar ingen roll om du är trött, om du är vad det än må vara. Du kommer göra det för att ditt varför är högre. Om du hittar ditt varför du ska göra det. Om du vill ha bättre hälsa. Hitta varför. Varför? Jag vill vara det med mina barn. Jag vill vara det med mina barnbarn. Jag vill leva längre. Jag vill kunna öppna de här sakerna. Därför vill jag ha min hälsa. Därför jag vill ha fina relationer. Alltså, ditt varför är så viktigt att du har ett högre varför. Det är ju det som personligen driver mig liksom, och det är det jag coachar mina klienter att hitta sitt varför, livssyfte i alla områden som de kan använda sig utav. Och när man gör det, det blir harmoniskt. Du behöver inte stressa, du behöver inte känna dig pressad, för då har man ju verktyg och metoder att återkoppla till sitt varför hela tiden. Varför man gör de sakerna man gör. Och givetvis 9-10-regeln eller 8-10-regeln som många har. För in 8 gånger av 10 bra mat, bra tankar, titta på bra saker 8 av 10 gånger eller 9 av 10 gånger. Lyssna på fin musik eller fina talks eller fina poddar som här. Till exempel, allting är av betydelse, så att då är man ju mer motståndskraftig till de externa faktorerna som kommer. Och de interna faktorerna, ens tankar då, då är man så mycket, då är man robust. Då klarar man av att hantera coronarädslorna som sprids i media eller vad det nu må vara. Då har du en bas att hantera dig från. Så att lite de bitarna, hitta varför tycker jag är så viktigt i de här frågorna. Så det,
ja. Jag har en fråga faktiskt. Ja. Du har ju högkänslighet, har jag förstått. Kan du inte berätta lite om det, vad det innebär? Jag tror många lyssnare som också är lite nyfikna, så här högkänslighet, som vad handlar det om?
Nej, men det var en sån aha för mig liksom, det här med högkänslighet. Det kändes också säkert lite flummigt då jag först fick veta, när min vän då som, du kanske är högkänslig, Thomas. Och då, men sen jag fattade vad det var, och det är ju ett personlighetsdrag, och på engelska säger man highly sensitive person, eller man kan kalla det sensorisk bearbetningskänslighet. Men det handlar egentligen till grunden att man tar in mer intryck och bearbetar mer information. Så någon kanske tar in 10 saker, så tar jag kanske in 100. Ungefär som att man processar mer data. Så det finns också en beskrivning som är DOES, som också används då. Det står för djupare bearbetning, så att man tar in mer information. Men då kan det bli att man kan bli överstimulerad av O-et då, att det blir för mycket tankar. Att man tar in för mycket information. Och det är ju lätt att man blir utmattad, att man försöker lösa till alla liksom.
Ja.
Och sen E-et står för ökad empati då, för att man just känner av mer hur folk mår. Och sen då S-et står för det subtila. Men just för mig att förståelsen av att jag kanske... Jag ibland har jag tänkt, men ungefär som att jag känner och tänker på fel sätt. Ja. Men det är kanske bara att jag tänker på ett annat sätt. Och då säger att 15-20% av befolkningen är ju högkänsliga och har det här personlighetsdraget. Och det finns ju beskrivet på många olika sätt, det här med sensorisk bearbetningskänslighet. Det finns ju även hos... vad heter det? Jag har glömt den förkortningen bara för det. Ja, skitsamma. Man säger barn som har problem i skolan också med mycket information. Vad heter det? Förkortningen, jag glömmer vad det heter.
Är det
ADHD? Ja, ADHD till exempel. Ja. Det är också en sån här, du vet, att det är mycket som händer, att du tar in mycket information. Så det är också ett tecken på att du tar in mycket data.
Mm.
Och det gav så tydligt för mig att jag också känner av hur mår andra, att jag vill se till att alla mår bra och inse vad jag tar ansvar för alla.
Ja.
Och hur tröttsamt är inte det? Och så vill man planera för någon och så fixar man till dem och så glömmer man sig själv liksom.
Ja.
Och då var det så att, jaha, men det är det jag gör. Att jag tar in mycket information. Och jag tänker och planerar på massa olika sätt i olika katastrofscenarier. Och när man går in i grupper så är det att jag kanske funderar och liksom känner av på ett annat sätt och det blir mer tröttsamt liksom.
Mm.
Och sen har jag fattat att alla kanske inte gör på samma sätt. Och då var det bara att jag fattade mig själv. Om ni förstår vad jag menar med högkänslighet nu. Att det blir massa olika... Ett exempel är ju... Till exempel om de tar i en bok då. Att ponera att du är ute och reser med din familj till exempel. Och så kanske det är högkänsligt att du tar in mer information. Ni är i en stad, du vet, det är museer och man går ut på olika saker. Det är med familjen. Och så har ni sagt att ni ska ut och äta på kvällen. Och så kanske du är helt slut. Det är så mycket intryck.
Ja.
Det har hänt jättemycket över dagen. Liksom. Och så bara, jag pallar inte gå och checka.
Mm.
Och så säger resten av familjen, vad tråkig du är. Ja. Vi har bestämt att vi ska ut och äta. Ja, just det. Så ger du själv lite dåligt samvete också. För att vad dum du är som är trött. Det är något fel på dig. Liksom.
Mm.
Den tycker jag liksom att just förstå den delen av att man kan ta in olika mängder information.
Mm.
Och den var för mig intressant att se.
Mm. Ja, men jag tycker det är intressant, för jag återkopplar ju alltid till att hitta sitt autentiska jag, hitta sitt syfte. Och eftersom jag tar fram det i ord, liksom, och då kan man ju använda det i alla områden i livet hela tiden. Och då är det inte beroende av vad alla andra tycker och tänker, utan då återkopplar man hela tiden till sitt innersta jag. Och då har man verktyg liksom att bam, kunna skärma av, men det är inget fel på mig, jag är vacker som jag är och det här är vad jag har att erbjuda världen. Och det här är vad jag erbjuder mig själv.
Mm.
Det är det här fina som är hos mig.
Mm.
Och då blir det så mycket enklare. Jag ska inte säga att det är enkelt, men det blir ju enklare. Då har man ju ett verktyg hela tiden att navigera efter. Att man är unik. Och det här är vad jag står för. Då är det lättare, då behöver man inte sticka in de här stabbarna eller nålarna i sig själv. Eller pilar eller vad det är nu. Utan, nej men, det är så här jag fungerar. Mm. Och det är... Det är fint att jag är som jag är.
Ja, men det är ju en självinsikt på något sätt också. Man skapar en förståelse. För det kanske jag har upplevt då, kanske lite som man också. Att, men då kanske jag hade fel intressen och var rädd för saker då.
Mm.
Men det kanske mer handlar om att jag liksom såg ett scenario. Vad innebär det här till exempel? Finns det risk med detta? Att jag tänkte kanske på ett annat sätt. Och någon annan kanske var mer, jag hoppar ner direkt om du skulle dyka eller någonting.
Ja.
Men när man fattar att, ja men det kanske är så att om man tänker några är krigare, några är liksom rådgivare eller något sätt. Man ska se, man har ju olika syften.
Ja.
Och någon kanske är, om vi nu går tillbaka till den här stammen på 150 personer. Liksom. Ja, någon behöver se till att må folk bra i gruppen.
Precis.
Och det kanske inte alla ska känna av.
Nej.
Utan några kanske ska säga att det blir hot. Då ska man agera direkt och skydda.
Ja.
Så att vi har ju också har ju olika syften.
Ja.
Men det kanske är så att den delen jag har haft med mig kanske inte har sett som något positivt.
Yes.
I den uppväxten man har varit med i då.
Mm.
Eller kanske också idag så är det väldigt extrovert och det ska vara aktivt och ditten och datten.
Ja. Liksom.
Så det blir också att man känner sig lite fel då.
Mm.
För jag tycker så kul när jag kör med föreläsning så drar jag lite olika exempel. Till exempel så jag har ju typ aldrig lärt mig att dyka. Jag lärde mig aldrig att dyka för jag tyckte... Nej, jag liksom... Det var liksom inte min grej och sådär.
Körde sen, kanonkulan då?
Ja, jag körde kanonkulan. Liksom. Men jag fattar ju nu i efterhand vad det var som hände. Det var ju så otroligt mycket saker kring att dyka. Det var inte bara att man skulle dyka i och göra rätt. För det kan ju också vara att man dök fel och fick magplask, vilket skulle ju väldigt ont.
Mm.
Det var ju alla andra som stod där omkring. Vad skulle de tycka? Skulle de skratta åt det? Skulle man bli ett skämt? Det var ju jättemycket laddningar.
Ja.
Då var det kanske mest bara undvika det. Nej, men jag tycker inte det är kul.
Mm.
Men nu fattar jag bara att det var ju... Jag tänkte ju otroligt olika scenarier. Liksom. Det finns ju otroligt mycket laddningar i detta.
Mm.
Och sen så är det ju... Tänk om man dyker, det är ganska ologiskt tycker jag också då. Varför ska man ju där? Det är ju bättre att gå med fötterna först. För tänk om du dyker ner med huvudet och det är för grunt eller det kan vara en sten. Det finns ju mycket ologiskt då.
Väldigt
konstigt beteende. Nej, men skämt åsido. Men det är att jag fattar ju då att, aha, jag tar väldigt mycket saker i beaktande innan jag gör någonting.
Mm.
Men då har jag ju känt att jag är feg.
Mm.
Men sen så, tvärtom så spelade jag ju saxofon och stod på scen och spelade.
Mm.
Men det kanske är en annan sammanhang. På något sätt. Jag kan ju relatera till det. Jag kan ju vara väldigt försiktig. Jag tänker 10 steg innan jag gör någonting. Och så här, i någon slags gruppsammanhang kanske, men jag älskar att stå på scen och hålla föreläsningar och presentationer. Då är jag ju som en annan människa, men en annan del av mig kommer ju fram där. Mm. Men efter ett sånt event, då behöver jag ha lugn och ro och samla mig och få den vilan.
Men det här är ett tydligt exempel i detta då, för då tar man just med lite exempel just på högkänslighetspersonlighet. Ja. För att då, när du står på scenen, då kan du själv kontrollera situationen.
Aha.
Du kan kontrollera, du kan förbereda dig. Du vet vad du ska säga på scenen och du kan planera din tid efteråt.
Mm.
Då är det du som har koll och du står och pratar för folk.
Mm.
Men om du går in i ett socialt sammanhang, du vet inte vad man ska prata om. Det finns massa olika åsikter i rummet. Det kan bli massa olika typer av diskussioner. Du vet inte riktigt vad som ska hända. Det är väldigt mycket att ta hand om liksom.
Mm.
Så det är två olika typer av situationer. Så du kan stå och prata för flera hundra människor.
Ja, det är inga problem.
Men att vara i ett socialt sammanhang, kanske i ett fikarum eller liksom en grupp, det kan vara mycket jobbigare.
Mm.
För det blir så mycket mer information att ta hand om.
Och det här kallpratet, eller
precis.
Som kan vara då, nu ska vi prata om det här eller på en fest. Det har jag aldrig, jag kan inte det liksom.
Nej.
Jag vet inte hur man gör.
Liksom,
jag kan ju försöka så här, va? Men det blir ofta lite knasigt så här, utan... Om vi föreställer oss att vi är på en fest, kanske inledningen av festen, så är jag ju ofta den som är väldigt, väldigt tyst. Och jag kan vara sidan av och säga, jag trivs ju sig i det liksom, jag behöver inte. Men allt eftersom festen går, man kanske tar och dricker någonting och man har ett lite mer intimt sällskap. Man är två, tre stycken. Ungefär som i den här podden, det är ju en annan grej va. Då kan man gå på djupet och bli ett ärligt, autentiskt samtal.
Mm.
Det blir på riktigt. Där, det blir en annan grej.
Jag förstår.
Spännande.
Ja, ja, verkligen.
Nej, men det är ju det. Och det där med offentliga rummet. Jag pratar ju väldigt mycket om det. Faktiskt personligen. Att när... Jag vet inte om jag är högkänslig eller ingenting. Jag har ingenting. Jag vet bara att jag har mitt innersta. Ja, det är den jag går efter hela tiden. Lyssnar på min intuitiva förmåga och så här. Och ser alla överlevnadsstrategier som jag har använt mig utav. Och det har varit ensam här stark. Och använt inte min... verbala förmåga överhuvudtaget i stort sett och alltid känt mig utanför, precis som du säger, att jag inte passar in i gruppen och fått anpassa mig när jag var yngre liksom, för att överleva egentligen, för det är det handlar om. Man hittar sina strategier hela tiden och det är efter min egen livsresa och alla tusentals timmar jag lagt ner med att arbeta med mitt mentala och mig själv och förstå mig själv hur jag fungerar. Så när jag hittar mitt autentiska jag, så spelar det ingen roll i vilket offentligt rum jag går in i dagsläget. Att jag känner mig alltid trygg. Jag känner att jag har min bästa vän med mig. Och det är jag. Och det är så fint att man kan känna så. Och jag önskar att alla människor kan känna så. För att vi alla är fina, vi alla är vackra och vi alla är unika. Och det som du säger, processa massa tankar, massa intryck. Och det är klart att man blir trött. Det är helt givet att man blir trött när man processar mer saker. Det är samma med träning. När du har en mängd träning, det är klart att du blir trött. Det är logiskt. Och det gäller ju hela tiden att återkoppla. Okej, nu är det här. Bam, okej, nu måste jag andas. Jag måste sätta mig i hörnet där, bara vila. Och att det är okej. Det är det. Att känna att det är okej. Att jag, även när jag går in i sociala sammanhang, i olika offentliga rum, ibland väljer jag att vara verbal, kommunikativ. Ibland lyssnar jag inåt. Nej, men idag vill inte jag det. Då tar jag tre steg bak. Och bara vi grundar och låter alla andra komma till tals. Utan hela tiden återkoppla till mitt jag.
Mm.
Och det är det jag tycker är så viktigt. Att vi som människor. Och att vi tillåter varandra att vara som vi är.
Mm.
Att vi är inte samma varje dag. Thomas, när han kommer in i det offentliga rummet. Ja, idag vill han ta ett steg tillbaka och nästa gång kanske han vill ta två steg framåt. Så att vi inte har de här fördömande sättet att Thomas han är alltid sån här, Erik alltid sån här, Jan är alltid sån här. Nej, vi förändras hela tiden. Det är som hela livet. Liksom att jobba med de bitarna. Jag tycker det är jätteviktigt faktiskt.
Och i det du berättar här nu då, John Andreas, det är att lyssna på sig själv. Sin intuition som du också nämnt där.
Ja.
Jag är trött, ja men då får jag vara trött och ta det lugnt och jag har energi, ja men då får jag ha energi.
Mm.
Det är ju väldigt lätt att köra över sig själv som jag pratat om i hela podden här då.
Ja.
Jag är trött men ungarna vill att jag ska följa med på middag, för det har vi sagt innan. Så jag följer med på middag, så blir jag ännu tröttare, och så är jag trött imorgon som ett resultat av det, va. Så det blir väldigt lätt någon slags knepig spiral här. Så lyssna på sig själv, sin känsla.
Ja, den är jätteviktig. Jag vet ju, jag arbetade som elektriker ett tag och elkonsult också. Och jag hade väldigt turbulent liv ett tag, kan man ju lugnt påstå. Och jag tog ju alltid en halvtimme när jag hade min lunch. En halvtimme in, rest, vilorummet, in i vilorummet. Bara la mig meditera varje dag. Bara la mig där lugnt och fint. Och det kan man göra. Det gäller att hitta i sin vardag. Var hämtar man kraft? Var kan man hitta sin kraft? Det är det handlar om, att stanna upp och vara där. Var får jag min kraft? Hur kan jag hämta den? Mm. För annars går vi på hela tiden. Bara tuff på hela tiden. Vi bara matar på alla de här att göra-listan. Och vi tar på oss mer och mer och mer och mer och mer. Istället för att säga, nej, jag hinner inte det här. Tyvärr, mitt bord är redan fullt här. För att jag måste hinna ta hand om mig själv samtidigt.
Ja, men det är ju nästan som jag tänker det här. Man glömmer ju, som vi sa, det här med antalet intryck också.
Mm.
Att det är så mycket som händer hela tiden. Men det, om vi skulle se fysiskt, om någon skulle jobba en hel dag på gården, eller liksom att man kör någon som springer ett maraton varje dag.
Mm.
Då skulle man säga, men det är klart du måste vila. Det förstår jag, att du behöver vila nu efter du har sprungit ett maraton. Du kan inte springa ett maraton varje dag. Men någonstans rent liksom, med alla intryck, alla saker vi ska göra hela tiden. Alltså, vi springer ju maraton med vår hjärna hela tiden.
Mm.
Men vi tillåter oss inte att vila, för det syns inte, så det är liksom inte okej.
Mm.
Och det är väl det som jag tänker, liksom, att vi ser ju inte. Och därför kör vi på. Och så har vi inte lärt oss att lyssna på oss själva. För vi litar inte riktigt på oss själva.
Yes.
Det var det jag upplevde. Att jag gjorde ju våld på mig själv. För att jag har något fel. Jag skorkar lite till. Vad dum jag är som inte klarar det här. Jag borde göra lite till. Och sen till slut så gick det för långt.
Ja.
Men jag... Det var som jag pratade med vän också. Vi pratade just kring det här med utmattning och komma tillbaks. Jag upplever ju fortfarande samma känsla. Att man kan känna sig helt slut. Och man kan uppleva saker. Och då kan vi skratta så mycket. Jag pratade med mina vänner som gick terapeututbildningen med. Så pratade vi just om det här, att Nej, nu har jag jobbat idag. Jag är helt slut. Jag kommer inte komma tillbaka igen. Jaha, nej, men det är sant. Ja, men hur länge har du känt det här då? Ja, sen i morse. Nej, men skämt åsido, det är att tidigare så var det att tryckte man ju bort den där känslan. För att man tänkte att den var fel.
Ja.
Så nu är det ju så att jag upplever, alltså, livet är ju upp och ner. Det händer ju jättemycket saker hela tiden. Man möter saker i livet. Men jag fångar ju dem tidigare och tittar på dem och låter dem inte stanna hos mig. Som jag då var helt slut efter en dag på jobbet. Eller vad det nu har varit. Ja, men då var det för mycket. Okej, vad behöver jag få landa där nu då?
Mm.
Så jag har blivit mycket närmare.
Mm.
För att på något sätt är det, livet rör sig. Det går inte, jag skulle kunna vara eremit om jag ville liksom. Men det kanske inte ska vara så roligt.
Mm.
Men det handlar ju om just att möta livet. Och det är upp och ner. Det är olika intryck. Som vi sa om idag med coronatiderna.
Precis.
Att det är ett yttre kaos. Det händer väldigt mycket. Det är mycket intryck.
Ja.
Okej, men hur hanterar vi det då?
Precis.
Det handlar ju om att möta dagen varje dag och hantera intrycken som kommer.
Precis.
Och det är mycket intryck för oss många.
Ja.
Det frågan är ju hur man hanterar det dag för dag och inte trycka bort det.
Precis.
Ja, precis. I koppling till det så har jag min tredje fråga här.
Ja, men vad bra.
du nämnde det lite innan så här. Och jag har ju tittat i boken, jag såg att du har ett kapitel också om... El Camino.
Ja, just det. Mm.
Vandringen till Santiago då.
Just det.
Som jag tyckte var väldigt spännande så här. Och apropå att vi har många intryck och det händer väldigt mycket och det kan vara bra att komma iväg ibland och släppa allt det där.
Mm.
Så kan du inte berätta lite om den pilgrimsvandringen? Vad är det för någonting för det första?
Ja.
Och lite varför du gjorde den kanske?
Ja, men den är, alltså, den är helt fantastisk. Jag är ju, nu är ju vandring är ju liksom en naturlig del just nu. Mm. Men det var ju, jag gick ju den då i min återhämtning där på slutet 2017, gick jag den första gången. Och jag har väl liksom länge tänkt att jag skulle gå den här El Camino liksom. Men det, fan, det ska man göra någon gång. Och så var det liksom så här, ska man åka och du vet, då ska man boka resa och hur funkar det att bo på vandrarhem och du vet, så jättemånga varje rum och vad händer för att gå på toa mitt i natten, kommer folk att störa mig och liksom det är ett massa olika scenarier om och omkring, så liksom var mycket krångel. Men sen fick jag liksom bara signalen, men du ska åka. Så det valde jag liksom, okej, jag åker ner för att testa.
Mm.
Det är liksom, jag åker ner en vecka för att se hur det är liksom. Jag måste bara ta mig dit för jag kommer ångra mig om jag inte åker.
Mm.
Det är lite min filosofi nu, att även om man inte... Alltså just när man fångar den här känslan av att man ska åt något håll. Även om det känns lite jobbigt så handlar det om att gå dit ändå. För att det är någon rädsla eller någonting man ska möta.
Mm.
Men sen när man väl kom dit så var det ju helt magiskt.
Mm.
Så jag skulle gått en vecka men det blev ju två. Så jag bokade dem så mycket som gick. Nej, men alltså resan där var ju...
Vad är det för någonting?
Ja, just det. Det var ju en bra fråga. Jag måste springa iväg. Ja, jag förstår.
El Camino så här.
Ja, men det vet väl alla. Nej, skämt åsido. Nej, men det är ju en du ska bli lite lyrisk när jag pratar om det, för den betyder väldigt mycket. Men det är ju en, det finns ju massa pilgrimsleder i hela Europa. Mm. Men den här El Camino är väl den mest kända, som går i Spanien då, från Pyrenéerna i östra delen. Så du startar där och sen går du liksom till Santiago de Compostela. Så det är en vandring på 80 mil.
Ja.
Så man kan gå på 30-35 dagar.
Ja.
Någonting då.
Ja.
Så det är ju dagsetapper och det är liksom vandra hem längs vägen. Så man har ju byar typ med kanske 5-7 kilometers mellanrum.
Mm.
Och så bor man i olika sovsalar och liksom går där längs vägen. Då. Så det är väldigt många som går den leden. Så det startar väl ett par hundra varje år.
Mm. Mm.
Eller varje dag menar jag.
Mm.
Så det är ju, man går igenom Pyrenéerna, man går igenom liksom Sädesfälten, och man går igenom Rioja med vingårdarna, och man går igenom massa olika delar. Så det är ju fantastiskt fina möten. Man går, jag gick i alla fall en 20-25 kilometer per dag. Människor från hela världen. Och just att kanske de som går leden också är liksom lite utav samma syfte, att man liksom vill, man kanske är en stor livsförändring eller sådär. Så den gav väldigt mycket perspektiv och andrum, tyckte jag. Oj.
Och hur, jag kan ju också nämna här då, jag har ju gått den leden 5 gånger, eller 4 egentligen, jag säger ju 5 för att det är 4. Fast det femte är en annan mindre pilgrimsled som går i området där, fast det är ett kloster istället. Och jag gjorde den första gången när jag var 15 för mig. Jag cyklade från Sevilla, som är, jag vet inte, det är lite längre, men då cyklar vi då genom Extremadura, södra Spanien. Det var jag och min pappa och min morbror och min kusin, och de är spanjorer, jag är halvspanjor. Och vi cyklade under 2 veckor så här, och det är, jag tror 120-130 mil blev det någonting, under högsommaren i augusti. Och det var, du vet ju du också här Thomas, liksom det var världens äventyr så här. Vi åkte vilse och vi tappade leden och vi tappade varandra emellanåt, och sen träffas på, liksom på härbärgena, som gick man där och man åt gott och man levde gott, och så nästa dag fortsatte man. Alltså det är ju världens upplevelse. Och som jag också berättade lite innan, så fortsätter ju dag efter dag. Det upplevde jag i alla fall, att jag har ju även gått leden då under en månads tid. Så ja, man går en vecka och så är det vecka 2 och så är det vecka 3 och man fortsätter och går. Det tar liksom inte slut då. Och man märker, jag märkte hur jag blev starkare och starkare i kroppen så här. Och man har sin ryggsäck 10 kilo någonting som man går och släpar på. Man träffar lite olika människor längs med vägen med alla ungefär samma hastighet, så man börjar ju lära känna dem som man går med. Så det är en fantastisk upplevelse. Och sen i målet då såklart, när det är bara wow liksom, vilken grej.
Mm.
Så det är en stor upplevelse. Sådär.
Ja, det är det verkligen liksom. Nej, men det är väldigt mycket som händer på resan, alla möten och liksom perspektiv man får på livet till exempel. Mm. Liksom. Och en sak jag tänkte när jag gick första gången var just det, att tänka, att få tid att tänka klart. Och ja, prata precis. Klart, det tyckte jag var häftigt. För man gick ju flera timmar per dag.
Mm.
Och just den där tiden att få lugnet. Det var då jag verkligen tänkte, det här med resan är liksom målet. När man tänkte att jag ska snabbt till nästa by. Men varför det? Liksom?
Mm.
Jag ska snabbt gå klart idag. Vad är det du ska göra då? Ja, men du ska gå 25 kilometer. Är det viktigt att snabbt komma fram till byn för att sen sitta och vänta? Eller?
Mm.
Det är väldigt fantastiskt just att, du vet, att få låta saker få landa och liksom ibland bara rinna av kroppen. Jag vet, jag träffade då, jag gick igenom en separation då precis innan jag gick leden första gången, så att det är väl alltid något, kanske något syfte man går då. Men jag kommer ihåg att träffa en italiensk dam i början, Bilo hette hon. Hon gick en pilgrimsled varje år.
Mm.
Och hon gav mig ett uttryck då att så här, att genom att vandra så smälter man snön i kroppen.
Mm.
Och jag tyckte det var så fint då. Nej, men att det var just då, att det var ju mycket sorg som man skulle gå igenom och lite grann och bearbeta. Att på något sätt att ibland så, att det bara man, men också genom att man gick så rann det av en.
Mm.
Och jag vet vissa dagar då när man gick igenom, det var ju mycket så här, ja, men kanske lite ånger och varför blev det så här med separationer och allt det där. Och så kanske man gick med den känslan över dagen och så kanske man grät. Och sen så, men sen var det också som att, ja, men då smälte den snön och det rann av en.
Mm.
Genom den vandringen liksom. Och det har jag med mig mycket idag också. Jag är ute och vandrar mycket och för det ger mig perspektiv. Liksom.
Mm.
Och det tror jag hade jag nog inte fattat om inte jag hade gjort den leden på det sättet. För det gav mig det här perspektivet. Annars är det som att man ska vara, som vi sa också tidigare här med liksom, att man är snabb till svar. Vi vill veta med corona nu. Mm. Vi vill veta nu, vi vill veta när det blir klart, vi vill veta hur det går med ekonomin, vi vill veta nu. Men vi vet ju inte. Och hur känns det att inte veta? Men vad kan vi göra idag?
Mm.
För att man ska gå en pilgrimsled på 80 mil. Det gör man inte på en dag.
Nej.
Och det känns skitjobbigt att tänka att man ska gå 80 mil. För det är ju oövervinnligt. Men då tänker man, kan du gå en dag på 25 kilometer? Nej, det låter jävligt mycket. Ja, men kan du gå till första byn då? Mm. Det är 5 kilometer bort, en timmes promenad. Klarar du det? Ja, det kan jag.
Mm.
Så när du kommer till den byn, kan du gå till nästa by? Ja.
Mm.
För det handlar ju inte om att du ska göra allting på en gång.
Nej.
Du ska ju ta, vad ska du göra idag?
Mm.
Hur vill du må idag?
Yes.
Mm. Hur kan du uppleva dagen?
Ja.
Det är inte mer än så.
Nej.
Och då blir det liksom lättare att ta sig igenom de här stora sakerna som är,
mm,
om vi nu tillbaka till corona då. Ska man lösa allting där och ha alla svar? Det blir ju som, vi kan inte lösa allting. Och det blir ju liksom, försöker man logiskt tänka och spela olika scenarier, man blir helt slut.
Nej, men jag
köper... Så det gäller just att landa den. Och den, jag tycker Camino var viktig. Den kan man ju prata mycket om. Jag vill åka dit igen, fast vi får se vad det blir i år.
Ja, jag och Lina har pratat om att åka
till
vi har pratat om att vi vill gärna göra den leden tillsammans. Men det är mycket vi vill göra. Hon vill göra mycket också. Och det är bra att man vill umgås och göra saker tillsammans. Vi utvecklar ju också relationer. Ju mer man gör saker tillsammans, då bygger man ju som vi här. Vi umgås och vi... Då gör vi någonting fint tillsammans. Det stärker ju också våra band, om man säger så. Det är viktigt, tycker jag, de här bitarna. Men jag tänkte på Camino-leden där, när du är pilgrimsleden där. Jag tycker det är intressant. Jag har inte gått den själv, men jag tänker, när man går de här sträckorna, du är ju så mycket själv med dig själv. Och då ser du ju, förmodar jag, dina egna tankar, vad du tänker. Förstår du? Du ser ju, du pratar ju hela tiden, fastän du är tyst. Du pratar ju oftast med dig själv.
Mm.
Och det tycker jag är fantastiskt. Så då har du möjlighet, som jag förstår det, då har du din möjlighet där att bearbeta vissa saker även tankemässigt och känslomässigt när du promenerar där.
Mm. Mm.
Och det jag ska återkoppla till hur jag tänker där. Jag tänker på, hur ser du på förlåtelse? Hinner du gör någon förlåtelse där, eller hur ser du på det?
Jo, men det är mycket sånt som sker. Det är ju, jag tror liksom tiden gör ju att man förstår saker och ting liksom. Det kan vara ibland, jag vet nu i somras när jag gick, så var ju ganska, det var ju ganska påfrestande att släppa boken. Det var väldigt mycket, men jag har aldrig släppt en bok innan. Men man ska göra det någon gång också, tänkte jag.
Ja.
Nej, men att då kanske det var väldigt, var mycket egen tid då när jag gick nu i somras då. Min andra gång då, jag har bara gått två. Men då gick jag väldigt mycket själv. Och det var som också att det var också att man kommer ifatt sig själv.
Mm.
Och då kanske man... Till slut så fattar man kanske någonting, och det kanske är så, då kanske man förlåter sig för någonting eller vad det nu må vara, att det faller liksom på plats. Det är som att man, ja, men jag kan inte nästan säga det bättre, att man kommer fatt sig själv.
Mm.
Att hjärnan har gjort så mycket, man har skapat mycket, man har gjort mycket nya saker, men så måste kroppen hinna ifatt också.
Mm.
Och till slut är liksom då landar det liksom, okej. Okay. Då sjunker det in, ja. Och då blir det som, okej, då blir det så tydligt på något sätt.
Mm.
Och det kanske de också vandringarna som man gör nu idag, när man är ute och vandrar mycket, är iväg och går ibland, liksom några dagar liksom. Ja, det blir som klarhet liksom. Det faller på plats. Det är som att, ja, det var så jag tänkte.
Mm.
Ja, nu fattar jag varför jag kände så där. För det hängde ihop med det där.
Mm.
Men om vi springer hela tiden och ska lösa saker hela tiden, så hinner vi inte reflektera varför vi känner så. Vi kanske bara agerar.
Precis.
Men sen fattar jag, men det var inte viktigt för mig. Varför? Alltså, för så kan det vara, oftast säger man inte så. Varför höll jag på att tjata om det där saker? Det var ju inte så viktigt egentligen. I stunden var det jätteviktigt. Ja, just det. Varför var det viktigt i stunden?
Precis.
Men då måste man ju stanna upp där ibland för att se, var det viktigt egentligen?
Och där har man ju, det kan ju vara vandring som Santiago eller det här området, eller bara gå ut och promenera. Jag springer ju mycket, men när jag springer upplever jag att det är lite annorlunda.
Visst blir det?
Det är fart, och även när jag springer långsamt så är det mer en träningsaktivitet. Det kanske får rensa hjärnan på något sätt, och det har sina fördelar. Det är viktigt, tycker jag, upplever jag. Men promenera, det är något annat. Det är mer betrakta tillvaron på något sätt.
Mm.
Och ibland kan jag ju gå och lyssna på någon podd eller någonting. Men ibland lyssnar jag inte på någonting. Och så går jag i skogen och lyssnar på fåglarna. Så här. Mm. Det är ju sådana så här naturterapi liksom. Mm. Ja. Saker sjunker in.
Ja, precis.
På djupet.
Mm. Nej, det är fint. Återkopplat till naturen.
Nej, men jag tror jag håller med. Naturen. Det är viktigt liksom.
Och sen har vi ju meditation också. Det tycker jag är en väldigt viktig del i mitt liv att använda sig av för välbefinnande.
Ja.
Och du sa ju att du mediterar också en del.
Mm.
Är det någon speciell inriktning du har på meditationen, eller?
Alltså, det är så roligt. Jag har nog fått den här frågan innan, men eller jag har själv funderat på det, för jag testade sådana här olika typer av meditation, och så finns det olika övningar liksom, så bara nej, jag kör min eget. Jag tror jag har, på något sätt har jag kanske utvecklat min egen meditation.
Ja.
Så att jag har ingen speciell teknik, tror jag. Jag kör mitt eget liksom.
Buddha har vi här, bara så att ni vet.
Precis. Nej, men för, alltså för något sätt är ju meditationen är ju för mig i grund och botten är det att komma ner i ett lugn och liksom få perspektiv och låta kroppen slappna av på ett djupare sätt. Det är det som för mig handlar om. Att när jag kommer i meditation så handlar det just om att ja, men för mycket i kroppen eller hjärnan, att man slappnar av på ett sätt och liksom inte tänker på någonting. Mm. Och sen är ju vägen dit olika. Men det är, och då kanske jag har mitt sätt, att jag har min rutin. Jag ibland gör meditation på kvällarna, men då kör jag liksom lite kort yoga och sen andning för att komma i mitt lugn då. Men det kanske också, jag har ju gjort sånt här nu i flera år.
Ja.
Så jag har ju liksom både med vandringar och
precis.
Så jag hittat det. Men, så det är väl det att hitta sitt sätt. Men också att man inte heller blir låst om att nu ska jag meditera på det här sättet enligt den tekniken. Utan mycket handlar ju om faktiskt att hitta det här lugnet. Och du kanske du har ett sätt redan. Det kan ju vara att gå ut i naturen. Precis. Det kan vara meditativt att sitta och sticka. Det kan vara meditativt att göra något annat.
Yes.
Så att man inte heller där blir låst av att man ska göra på ett visst sätt. Att oj, för nu ska man meditera. För då ska man göra så här. Då ska man sitta som Buddha. Eller man ska sitta på det här. Och så ska man humma eller något. Utan att hitta sitt sätt.
Exakt.
Att hitta sin balans. Så det kanske det kan vara bra att ha tekniker och liksom verktyg i början. Men sen så handlar det om att hitta sitt sätt.
Exakt.
Inte göra det så krångligt.
Nej, nej, men det är ju som man säger. Man är ju nybörjare i början. Precis. Det spelar ingen roll vad det än är. Till slut har man utvecklat någonting. Och då kan man göra det på sitt eget sätt. Det är, titta på Zlatan. Han tittade på Ronaldo. Hur Ronaldo gjorde sina fitter. Och så helt plötsligt så precis. Är han ju en världsstjärna i det han gör. Så att säga. Det gäller att titta på de som har gjort resan. Och titta, okej, hur gjorde de? Och så gör man sitt momentum. Och sen hittar man sin egen. Hur ens egen biologiska kropp fungerar. Och ens mentala tillstånd fungerar. Det är det handlar om hela tiden.
Och, ja, men det är väl det.
Och hitta en flexibilitet i det, att man inte blir låst i någonting, ett visst vanemönster. Vanor är bra, men det är också en viss att man kan bli låst.
Precis.
Så att man får ju vara öppen, tycker jag, som du säger.
Och det kan väl vara ovant också, för jag kommer ihåg de första gångerna jag gick på yoga till exempel. Det kändes ju också, att man ska första yoga så bara, men jag ska gå ut och träna hårt istället, man ska köra något gympass eller köra något löppass. För jag fattade inte yoga, men sen var jag på ett yogaretreat och då fattade jag yogan att det var den här avslappningen, att man lyckades slappna av i den muskeln eller den spänningen någonstans och hitta det lugnet. Men det var ju också väldigt ovant i början att faktiskt låta tankarna få landa. För att jag var så otroligt van av att hela tiden vara aktiv. Och det är också en sak att faktiskt tillåta den där mixen, att det kan vara jobbigt att vara still. Alltså egentligen så kanske det är ju inte jobbigt att sitta still i en halvtimme och inte göra någonting. Men tänk att det kan vara jättejobbigt att sitta still och inte tänka på någonting. Om man är ovan.
Yes, ja, men så är det. Jag har varit
men, det är, men visst är det, och, men det också har respekt för att det är ovant.
Ja.
Och också att hitta sitt sätt då. För det är ju så spännande med de här
Det är ju väldigt roligt liksom. Faktiskt.
Och det är lätt att fångas in i saker att göra.
Ja. Och att påverkas av sitt så kallade ego också. Men den biten ska vi inte gå in på här i podden. För då får vi prata 2 timmar till om vi går in i egot.
Ja, men jag tänkte på en annan sak som jag tyckte var intressant med pilgrimsleden. Som jag tänkte du också upplevde, den med enkelheten.
Ja.
Det var också en sån sak som jag tänkte förut. Jag vet, innan jag hade resa hade man åkt kanske med på. Liksom, då jobbade jag på Volvo och var ingenjör och liksom gjorde de här arbetsresorna. Man kanske bodde på hotell och man liksom hade en viss standard och sådär. Och så bara, ska man bo på vandrarhem? Oj, oj, oj. Ska jag ha bara de här 3 par av allting klädesmässigt? Man hade ju inte så mycket. Men sen vad skönt det var att varje morgon man sov i de här vandrarhemmen. Man hade sin rygga, fyllde på den och sen så gick man varje dag. Och det var så enkelt att leva. Och så det går mig mycket perspektiv i vad fast jag var att så här måste det vara. Liksom. Den här enkelheten att jag behöver ju till exempel, så jag bor ju andra hand fortfarande till exempel sen jag separerade. Men det känns ganska enkelt och skönt. Jag har inte så mycket saker heller. Det är också ganska skönt. Jag blir liksom inte så fast i saker och ting. Och det också tror jag gav mig ett perspektiv av, alltså för mig är ju livet möte. Det är liksom andra skapelser. Jag är ju inte fast i ting.
Nej.
Och det kan jag tänka ibland att den här enkelheten att man har man mat på bordet, tak över huvudet. Och är jag frisk kan jag ta mig. Ja, men det klarar jag av. Jag tycker idag, nu hoppar jag tillbaka till coronan då, men alltså det är så mycket oro idag.
Ja.
Men vad är oron? Är den för överlevnad? Såklart så påverkar det jättemycket individer och vi påverkas väldigt mycket. Men majoriteten kommer att ha tak över huvudet.
Yes.
Majoriteten kommer att ha mat på bordet.
Yes.
Såklart, vissa kommer påverkas och det kan bli tufft. Men majoriteten, men det kommer ju ändå komma en oro som kanske växer av överlevnad.
Att men behålla just, sina tillgångar. Och...
Precis, att det blir mycket rädsla som växer kring detta. Men om man då backar lite grann till vad vi faktiskt... Om vi, det är klart det påverkas. Och absolut. Det är tufft.
Men det kan
men det är liksom vara, att landa det perspektivet och förstå vad det egentligen man är rädd för. Och liksom möta den. Och det kan också vara ovant. Ja. Men otroligt viktigt att... Jag också gör ju mycket meditation. Att också tänka tacksamhet är en viktig del.
Ja.
Att ibland kan man tänka att jag förlorar det här och det här och det här. Mm. Men var tacksam över att kanske du har kvar ditt hem. Du har fortfarande mat på bordet. Du har att dina barn är friska. Du har att din familj är frisk. Mm. Du har det här. Du kan gå ut och gå. Du kan träna. Och vara tacksam över det man har.
Yes.
För att sen se. Okej, men vad jag inte har då? Okej, nu vet jag kanske inte om jag har jobb om ett halvår eller ett år.
Nej.
Okej, men under den tiden då kommer du överleva. Ja, och sen kanske du får ett jobb.
Precis.
Såklart blir det ju jäkligt tufft om man är i stunden. Men också att jobba med de här delarna. Som jag tror blir otroligt viktigt i den här tiden nu av att. Att förstå de här känslorna som kommer och möta dem. Men de är inte farliga, men det är ju okej att det är jobbigt.
Ja. Ja, jag kan relatera till det. Jag är inte heller fast i ting. Absolut inte. Jag var ju med 2008 om den ekonomiska krisen. Då hade jag ju bolag och fick avveckla och sälja tillgångar och allt. You name it. Så att, och jag vet ju att det är det här som händer just nu.
Mm.
Och det är därför jag personligen har... sådana här coronasamtal gratis på min hemsida, att människor som är utsatta och som känner det kan ringa mig eller skicka meddelanden så att vi kan ha ett samtal om bara just om det. För jag tycker det är så viktigt att inte låsa sig vid ting och materiella tillgångar, för att då blir man fängslad i sitt eget fängelse. Att du har ett fasthållande, du har ett begär att ha det här är mitt, jag måste ha kvar detta till varje pris. Och det är det som skrämmer många människor i dagsläget. Det är bolag som går i konkurs och det kommer vara familjer som går i konkurs. Det kommer, klyftorna kommer öka. Det är så det är i alla kriser. Så att det är bara att titta tillbaka, men hur man hanterar det som individ, det är så viktigt. Så är ni ute där ute som lyssnar och är med i detta, att ni kanske blir av med era tillgångar, måste sälja eller gå i konkurs och så. Det är fruktansvärt, det är ett mörker.
Absolut.
Och jag lider med er, jag känner med er, för jag har gått igenom den resan själv och jag vet ju att, men det finns hopp, det är det finns, och jag har själv gått igenom dem och jag vet ju att ur mörkret så växer man och man ser klarare på saker, vad som egentligen är viktigt. Precis. Det är precis som du säger, har du mat på bordet, har du husrum, har du någon nära och kära, är du frisk för övrigt? Det är de sakerna som är prio.
Precis.
Allt annat är bonus.
Mm. Och det är ju det som är... Jag kan ju liksom också tänka mig att det här låter ju väldigt provocerande. Liksom. Det är lätt för er att sitta och prata om det här nu, ni som lyssnar. Men det är just det som är ändå, alltså medskicket. För jag vet ju... Jag gick ju själv igenom det, mitt 2017, som jag säger. Det var ett av mina värsta och bästa år. Liksom. Men då gick jag igenom separationen.
Mm.
Jag fick lämna huset. Jag fick lämna mina bonusbarn.
Mm.
Jag fick lämna hunden.
Mm.
Jag sa upp mig från jobbet. Startade eget. Så att jag förlorade ju allting. Egentligen på så sätt då. Och samtidigt året innan hade jag ju fått förstått det här med högkänsligheten. Jag hade liksom gått igenom min egen känslohantering. Och liksom förstått hur jag ska hantera det. Så det var ju. Alltså det var ju otroligt jobbigt. Det var ju otroligt tufft tid. Alltså att gå igenom separationen. Jag minns de här tillfällena. Och jag har då gråtit så mycket. Och man har gått igenom väldigt mycket tufft. Och det är en jobbig tid. Men jag visste också att det är okej att det är jobbigt. För jag visste hur jag skulle hantera det. Jag visste att okej, jag lyssnade mycket på vad jag behövde för att gå igenom min sorg.
Mm.
Vad behöver jag för att det här ska få vara jobbigt?
Mm.
Liksom göra till kanske mer träning och vandring. Och lyssnade på vad behöver jag för att gå igenom sorgen?
Mm.
Så det jag menar att det är ju en otroligt tuff situation.
Mm.
Så frågan är ju vad man behöver i den här situationen som är nu. Vad är det som är viktigt i det här?
Mm. Precis.
Och det var lite det man, jag insåg när jag gick igenom separationen och all den här förändringen. Okej, vad är viktigt just nu? Ja, men det är de här vännerna och den här familjen.
Ja.
Det är inte de här sociala aktiviteterna nu. Utan nu behöver jag möta och få och ta hand om mig.
Ja, ta hand om
och det är väl det som är så viktigt just nu, tror jag. Att vi måste få möta det här. Och ta hand om sig själv då i det här. Och se vad man har. Och, liksom. Och sen är det jättetufft att gå igenom. Och det ska man ha respekt för. Men att då vara snäll mot sig själv i processen är väldigt viktigt.
Precis. Liksom. Och faktiskt även om man är i den processen. Så är det lätt. Det är många som tar till olika typer av missbruk. Och såna här saker. Och jag förespråkar hellre välj. Om du har möjlighet, välj gå ut i naturen och ta hand om din hälsa. Välj bort de sakerna istället, för de där sakerna bedövar bara våra känslor. Och du får ett större bagage istället längre fram om precis. Du väljer alkohol precis. Eller olika droger eller titta på porr dagarna ända. Det spelar ingen roll vad det är, vilket missbruk det är. Utan det är bättre att ta sunda vanor. Mm. Mm. Träffa fina människor, gå ut i skogen, gör det du mår bra utav. Mm. Som du gjorde när du var liten. Mm. Titta på de bitarna, även om du är mörker, och jag vet att det är jättejobbigt. Mm. Jag vet det.
Mm.
Mitt mörker kan inte liknas med ditt där ute, men vi har ju upplevt mörker, både jag, Thomas och Erik. Och vi,
jo, men det är ju jättetufft. Och,
ja.
Och det är väl just det där man tänker att det mörkret vill man inte gå in i. Att jag är så tacksam för det året jag hade innan, just att för då fick jag ju möta det här mörka hos mig själv. Som jag var rädd. Jag ville ju inte gå in i det mörka.
Mm.
För det kändes ju som att då kommer jag falla. Jag kommer dö.
Mm.
Men då fick jag hjälp då i olika, på olika retreat och med olika coacher. Då fick jag hjälp av att gå igenom det här mörka. Och förstod att det inte är farligt att gråta. Det är inte farligt att tappa kontrollen. Och känslan går över.
Mm.
Om man nu börjar gråta, så gråter man inte i 7 veckor.
Precis.
Utan man gråter. Och det kan vara mycket gråt. Men det är otroligt obehagligt att gå in i den första gångerna. Alltså jag har ju flera sådana tillfällen. Det var ju liksom, man ville ju inte gå dit och bara, jag vet om ursäkt för att jag gråter. Man liksom bara, håll koll på mig nu, för nu tappar jag kontrollen liksom. Och det var ju för att det var ovant, men just den tacksamheten av att ha upplevt det i en trygg miljö gör ju sen att man kan hantera det på ett annat sätt. Och det är nycklar för mig idag med.
Ja.
Att saker är jobbigt ibland.
Mm.
Och vad behöver jag göra för att låta det passera? Men att inte bearbeta sina känslor. Det är som att försöka fly från sin egen skugga.
Ja, precis.
Alltså nu kommer jag generalisera, men ibland kan man träffa så här någon, kanske någon man. Nu generaliserar jag väldigt mycket med en äldre man. Ja, är det liksom, kanske någon har separerat för länge sedan. Ja, den där jäkla kvinnan liksom. Har varit länge sedan ni separerat? Ja, det är 20 år sedan.
Mm.
Och då kan man ju fråga, hur länge, vem vinner på att bära ilska med sig i 20 år?
Mm.
För det handlar ju om att då har du inte själv mött någonting. För ditt ex då har kanske levt på ett annat sätt i 20 år. Men du själv går ju och grämer över någonting som hände för 20 år sedan. Hur mycket hjälper det dig just nu? Det är just att du inte har vågat gå in i det. Men det är ju också ovant. Om man inte är van i det,
precis.
Så är det ovant.
Ja.
Och det är läskigt.
Ja.
Och ge det respekt också då.
Att,
men också att se vad är det som händer när man ska möta den här känslan då.
Precis.
Så det,
ja. Det är fantastiskt. Ja, vad säger du? Vill du ta sista frågan?
Det kan jag absolut göra, Jan Andreas. Det är en ära.
Ja.
Och vi har ju podden då, Lev ditt drömliv. Den heter ju Lev ditt drömliv, givetvis va. Och det vi gör mycket och det vi vill uppmuntra våra lyssnare till också, det är att hitta sitt autentiska jag och leva sitt drömliv och hitta de här bitarna, nycklarna och dörrarna som ska öppnas, allting som man faktiskt kommer dit. Och vi strävar ju också efter att leva våra drömliv. Och komma på den banan såklart. Så vår fråga till dig då, Thomas, givetvis idag så här. Lever du ditt drömliv?
Oj, vilken fin fråga. Alltså det känns som jag går in så här, det beror på. Nej, men jag, just nu så mår jag väldigt bra.
Mm.
Och för mig är väl just det här med att leva sitt drömliv är väl att vara i rörelse och ge sig in på olika saker. Så på något sätt har jag väl också så här, men tänk hur det kommer vara sen. Det kanske blir ännu roligare och bättre. Mm. Ja, vilken svår fråga. Men jag tycker jag mår bra.
Ja,
och jag är väl ganska ödmjuk kanske. Men vad är drömliv? Alltså, jag tror det är så här. Jag har så mycket mer jag vill göra.
Ja,
så det är ju så här. Men shit, det här vill jag också göra. Så där borta är min dröm. Men samtidigt så drömmer jag just nu.
Ja.
Så att det är väl...
Precis.
Ja.
Det är en fin fråga, eller hur?
Ja, det väcker många tankar.
Ja.
Så men det handlar för mig mycket vara i rörelse. Och liksom också hela tiden utvecklas.
Mm.
Så för mig är inte drömliv att nå någonting heller, utan det är också en väg på något sätt. Och det är väl det som är det spännande kanske.
Det är lite
så. Ja, det är bra. Det kanske är lite som att gå till Santiago. Det är själva resan är det ju.
Ja, det är resan som är livet.
Det är ju det.
Ja, fast jag insåg nästan att jag var lite sådär, oh shit, har jag mitt drömliv nu? Fast jag vill ju ha det här och det här också. Jag vill ju ha så mycket mer, men samtidigt njuter jag. Så att det är nog...
Men det är väl tillväxt då? Jag tänker, men det är ju hela tiden den här personliga utvecklingen. Har vi inte den och stagnerar, då har vi ju förfall istället.
Ja,
vi har ju hela tiden här att det växer lite grann. Vi lär oss lite mer, vi tar in oss nytt.
Ja.
Det är ju en del av livet,
tänker
jag.
Ja.
Resan då.
Ja, det var fantastiskt. Det var väldigt fint att ha det här, Thomas. Och för er lyssnare där ute... kan varmt rekommendera, läs Sårbar man av Thomas Andersson. Jättefin bok, och ni har hört honom här hela podden. Fantastiskt fin människa. Så vi tackar dig Thomas för att du ville komma hit idag.
Tack för att jag fick komma
hit. Tusen tack Thomas. Ja,
tack så mycket.
Riktigt roligt.
Ha det gott så länge allihopa där ute.
Ha det fint.
Ha det gott.
Lyssna. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.